Alltså alla välkomna till avsnitt 293. Det var något jag även gjorde i förra podden som då, det var fel, det var avsnitt 292. Men nu är vi på 293.
Och det är, och jag hälsar också alla våra lyssnare välkomna till årets sista skälvande timmar.
Ja.
Faktiskt. Och det blir också årets sista podd.
Verkligen.
Och i den här podden så
det blir faktiskt nästa års första podd, men den spelas in här i slutet på 2020.
Och det är också podden där vi tar avstamp då in till den nya, ännu helt obefläckade 2021. Där alla möjligheter fortfarande finns.
Eller hur?
Och där alla chanser fortfarande är tillgängliga.
Än så länge i alla fall.
Ja.
Ja.
Där alla möjligheter fortfarande är
öppna, kan man säga så?
Ja, precis. Inga dörrar är stängda.
Fantasin kan spela fritt.
Precis, det är ett skinande rent år i alla fall.
Så det får man säga, ett obefläckat år.
Det är som ett helt, för så här är det då va? Det är som när vi flyttar in i vårt kök.
Ja.
Och då är det ju, när man flyttar in, då är ju det helt rent. Eller det är ju inte det, men det är ju helt fräscht i alla fall. Alltså det är helt oskadat. Mm. Om inte det är någonting som har gått fel i själva hanteringen och monteringen. Men kylskåpen är ju helt fräscha, de är obefläckade. Vitvarorna är ju helt, köket alltså, alla kabinett och skåp, de är ju helt rena i sammanhanget. De är oanvända, fräscha, fina. Lite grann som att kliva in i en helt ny bil.
Ja.
Möbler som packas upp, så hade en del möbler, de är ju helt fräscha. De är ju, kuddarna är ju puffade. Ingenting är kladdigt, ingenting är kletet, ingenting är spilt. Ingenting är besudlat.
En kort period i ett köksliv.
Ja, en väldigt kort period. Sen ska man då, och sen är ju det lite grann skenet bedrar sådär va. För att det ska ändå så här, man måste ändå putsa av lite grann. Det är ju byggdamm och det ligger liksom en hinna av arbete över de här vitvarorna och så här då. Men så gör man det och så har man den här korta perioden av njutning när allting fortfarande känns exceptionellt nytt. Alla som klippt in i en ny bil vet precis det här också då. Det är så här. Man vill gärna ta av sig skorna och sitta och köra bil barfota för att det är så fräscht, man vill inte förstöra den här känslan av att det är nytt och fint.
Mm.
Och så har det ju varit hemma hos oss då i sista två veckorna. Eller ja, det är ju ändå så, och det skenet upprätthålls fortfarande med hjälp av ett idogt putsande faktiskt.
Ja, ja.
Ett idogt sprayande och putsande. Men det är lite grann den känslan, vi har ju den känslan av att det fortfarande är ett väldigt nytt kök och att det är ett nytt hus och att det är nyrenoverat, det är nytt, det som är nytt i renoveringen och allting utfärdigt än.
Nej.
Men med den känslan nu här, man står med nyckeln i handen och ska till att sätta den i dörrlåset till det nya huset om vi får kalla det det. Det får ju vara en metafor för någonting så här ännu. Någonting ännu obesudlat och oförstört. Det är det nya året. Man kliver in och så drar man lite i skåpen i kabinetten. Öppnar kylskåpet, kollar spisen. Det sitter fortfarande lite tejp på. Du vet, så här lite skyddstejp. Det sitter fortfarande lite skyddstejp på 2021.
Ja.
Ja, men det är så här nytt och fräscht liksom. Obesudlat. Rent är det.
Eller hur?
Men det är också tomt. Men det är också tomt. Man öppnar kylskåpet, det finns ingenting där inne.
Nej.
Det är tomt. Och så får man ställa in lite så. Får man torka av när man ställer in först? Det ska vara rent. Det måste hålla måttet.
Ja.
Så är det för 2021. Saker och ting måste hålla måttet för att få flytta sig in i 2021.
Inget gammalt kladdigt smörpaket som man följer med om.
Nej, exakt. Precis. Och ingenting så här. Nej, men det här, nej, precis. Inget gammalt kladdigt smörpaket.
Nej.
Det ska vara oöppnat.
Mm, jag förstår.
Mm.
Ja, det ska bli intressant att se vad det blir för år. Jag har sett många som tycker att 2020 har varit ett riktigt skitår. Vi får se om de kommer tycka att 2021 är bättre.
Jag tycker att någonting som sammanfattar året väldigt bra, det är ju de nyorden som brukar så att säga, som man sammanfattar då i december.
Ja.
Och i år har ju det varit extremt coronarelaterade ord då.
Såklart.
Ja, så att det var ingen som visste vad corona var innan det här året, mer än att det är en ölsort. Men det är ju som ingen som hört talas om coronaviruset. Nej. om man inte är initierad eller jobbar som epidemiolog eller någonting, eller läkare. Men så,
det är väl ett av de nyorden, epidemiolog.
Ja, det är också ett nyord, precis. Ett sånt där, ja, precis. Ja. Ord på modet.
Kanske inte ett nytt ord, men det är ett ord som har i alla fall...
Ja, men allt det var jättemånga, säga två tredjedelar av alla ord var ju relaterade till liksom corona. Allt ifrån ja, jag kommer inte ihåg vad det var mer för, men det var väldigt mycket så här, allting som vi har vant oss vid här nu att prata om helt enkelt då.
Ja. Coronasäkrat, ja. Är det man använt mest kanske?
Ja, exempelvis då.
Nu kommer mamma hem här, vi har coronasäkrat toaletten.
Ja, precis. Eller skyddsavstånd eller, ja, ja, ja. Precis. Men det är intressant att tänka på vilka ord som blir på modet 2021. Mm. Vad som kommer vara den förhärskande debatten, eller vad som kommer vara det förhärskande, eller de förhärskande ämnena i mediautbudet och så vidare, och vad folk kommer prata om, vad som kommer hända helt enkelt.
Jag tror det kommer handla mycket om vaccin. Vi kommer ju gå igenom lite föresatser för 2021 senare i podden här. Vi kanske kommer tangera några av de ämnena som sen kommer ligga till grund för nyorden i december nästa år.
Ja, faktiskt. Men det har varit några dagar, eller en period, en vecka. Det beror på lite grann hur man räknar ledighet egentligen här, men det har varit årets härligaste högtid, jul, och inför jul någonstans där, börjar mitten på november och segla sig fram här. Och det ges ju väldigt mycket utrymme för träning egentligen, om man tar sig tid till det.
Precis. Mm. Hur ser din träningsdagbok ut sen vi pratade senast?
Min träning har varit kanske inte så mängd, den har inte varit så mängdig, men den har varit ganska hård faktiskt.
Ja. Du har kört HIIT, HIIT.
Nej, men jag har kört mycket stakmaskin och roddmaskinsintervaller.
Ja.
Har jag faktiskt gjort, och sen har jag haft också jag har haft lite grann problem med ryggen, så att jag har inte sprungit speciellt mycket, men jag har varit ute på lite stavgångs jogging ish och liknande sådär då. Och sen har jag glädjande nog också faktiskt fått möjlighet att simma några gånger här nu, eftersom jag har fysisk aktivitet på recept.
Klart du har.
Just.
Aha, då får man simma, va?
Ja, jag har fått det för att kunna få simma, för annars är det väldigt svårt att komma in och få simma. Annars får man ju vara landslagsidrottare, och den tiden är tyvärr förbi. Eller så får man ju ingå i Simklubben Älvsborgs elitgruppsverksamhet, och det gör jag ju inte heller.
Nej.
Jag är 30 år för gammal för det.
Ja.
Så att jag har ju hållit min rygg i schack alltid, och det är väldigt mycket tack vare simningen. Så att när det går en period här utan 2 månader i vattnet, så blir det väldigt negativt. Ja. Så det är helt rimligt.
Hur funkar det när man har sån fysisk aktivitet? Bokar man tid då i simhallen? Eller?
Ja, då får man boka tid.
Hur många släpper de? Släpper de bara
en enda människa.
Ja. En människa? Ja.
Så att man får komma från, man kan åka till city och handla först då.
Kan det inte vara 8 i simhallen ändå? Det är ändå begränsningen i övriga samhället.
Man kan tänka sig att det skulle kunna vara väldigt många fler än en person, ja.
Ja.
Så, men det är inte logik som styr de här restriktionerna i något sammanhang. Så att man måste vara där helt själv.
Okay.
Ja. Ja. Helt ensam i hela anläggningen.
Vad öde det ska kännas.
Ja, faktiskt. Ja. Så jag har simmat 3 gånger. Så, och simma ändå förvånansvärt okej. Okay, så jag har ju styrketränat väldigt mycket, så jag var ganska stark.
Ja.
Men började med att simma 3000 första passet. Och sen dagen efter så hade jag lite kortare simtid, som jag 2-5, inklusive lite fjärilsim.
Hur länge får man vara där då?
Mellan en timme och en och en halv har jag fått. Men då är det liksom, då ska du vara ut ur anläggningen. Mm. Då är det ju liksom inklusive ombyte till och, eller in och ut. Så att,
hur nära får man passera nästa person när man går in och ut?
Möjligtvis i dörren, men du får ju inte byta om samtidigt.
Nej.
Nej. Det skulle vara om det är en tjej innan då, så får man byta om på herrarnas innan. Så, men...
ja.
jag har inte gjort reglerna i klass.
Nej, jag förstår det.
Men, och sen så tredje dagen så simmar jag också 3000. Så att det var en ren fröjd att få simma.
Ja, det förstår jag.
Det var en fantastisk glädje, och ryggen blev avsevärt mycket bättre på en gång.
Det var så alltså.
Ja, det är ju inte, den är ju inte har ju, alltså det är ju på min nivå av smärta och dysfunktion. Så att allting funkar ju, men det är ju, jag har haft ganska ont emellanåt. Men det blev jättemycket bättre. Simning är definitivt medicinskt nödvändigt för att jag ska hålla kroppen i schack.
Härligt.
Ja. Och sen i övrigt så har jag kört stavgång och jag har kört roddmaskins- och stakmaskinsintervaller. Jag har kört några, och det är också ganska skonsamt tycker jag, relativt sett för ryggen, och även om det är lite plågad när jag ska byta position och sådär då. Men det är ändå ändå väldigt bra träning i sammanhanget då. Mm. Då kör jag så här, då kör jag 60 sekunder hårt och så har jag 30 eller 45 sekunders vila. Och så kör jag då 5 intervaller på varje och så kör jag någon styrkeövning emellan och så kör jag 4 intervaller på varje styrkeövning, 3 intervaller på varje styrkeövning, 2 intervaller på varje och så den enda intervallen i slutet, den skiter jag i för det är inte med. Jag kör bara en. Så det är ett bra pass som tar lite mer än en timme med uppvärmning då. Så det har jag kört några gånger. Det och sen lite allmän styrketräning också.
Nice. Yeah.
Ja. Så ändå tränat varje dag och ungefär en och en halv, 2 timmar. Ja, men upp till 2 timmar och aldrig mindre än en timme den sista veckan. Så att, ja, men så ser det ut.
Ändå bra att klämma in.
Ja, men ändå helt okej. Ja, faktiskt under de här dagarna också. Så att, och det har känts härligt. Det har känts väldigt avlastande och avstressande. Och helt rimligt också med tanke på hur mycket man har ätit.
Mm. Ja, men nice.
Mm. Och du då?
Ja, nej, jag har ju tränat också nästan varje dag och alltid under en timme.
Ja,
kan man säga.
Just det.
Men det har varit mestadels barnvagnsjogg eller cykel med Lilly i den här sadeln. Mm. Lilly har varit med på väldigt många pass. Sen har jag dock då också kört ett antal SUP-pass. Faktiskt.
Väldigt överraskande.
Ja, men det kommer också komma sen till föresatsen för nästa år. Men 2021 kommer ju vara ett suppår för mig i alla fall.
Vart har du suppat då?
Jag har suppat först i Tranås under julen då. Mm. Där hos Saras föräldrar som har sjötomt. Så det är väldigt tillgängligt.
Har det varit så bra förhållanden på sjön då?
Ja, det har varit spegelbank nästan varje dag. Men när jag suppade var det väl lite vågor, men inte speciellt mycket. Jag har en sån här träningssupp nu som är lite stabilare än race-supparna som jag har lånat. Så att, den är ju ganska stabil ändå. Mm. Men jag har också kört en halvtimme åt gången ungefär. Jag blir rätt trött av supp, men då har jag kört lite intervallaktigt. Liksom paddlat och vänt. Jag har ju velat hålla mig ganska nära land ändå.
Det blir ju
nu
så.
Nu har jag inte trillat i, men om man gör det, det är väldigt kallt i vattnet.
Ja, det är det. Precis. Jag hade ju bara suppat i Viskan om jag hade suppat nu. Ja. Eller när jag har suppat för vintern vill jag ju... Precis, jag hade ju aldrig vågat suppa, eller vågat. Men för man kan ju hoppa upp på suppen igen, men det är onödigt, känns det som.
Ja,
är man och för det är ju så, man vill inte upp på suppen hur som helst. Man vill ju bara ta sig till land och så får man lösa det med suppen sen. Så precis. När jag paddlade i Viskan så... Hade jag trillat i så hade jag typ så sprungit tillbaka till bilen direkt.
Ja.
Och sen hämtat suppen senare när jag bytt kläder och så.
Precis. Ja, nej, i Tranås där det är en liten vik så jag kan suppa mellan några bojar fram och tillbaka, köra intervaller. Och sen ligger ju bastun precis vid strandkanten om det skulle vara så att man sitter i då. Men nej, man vill ju inte för långt ut. Sen har jag suppat hemma i Bollebygd också i en liten sjö som heter Ballasjön faktiskt.
Jaha.
Som vi brukar bada i på sommaren för den blir varm väldigt fort.
Ja.
Men den är också liten, så att, men då hade jag Sara på stranden med bilnyckeln. Så att, det har blivit några superpass faktiskt. Det blir också hög intensitet, tycker jag.
Men det blir ju så med aktiviteter som är nya. Det tenderar ju att bli intervallträning bara för att det finns liksom ingen lågintensiv eller måttlighetsnivå. Utan det blir ju hyfsat hårt direkt. Ja. Och då blir det någon form av intervall på en gång. Jag tyckte att jag uppfattade eller upplevde SUP precis på samma sätt när jag började.
Ja.
Att man tar i rätt mycket för att få till rätt teknik. Och det blir ganska jobbigt. Och så blir man trött.
Precis.
Eller så. Man känner att ja, men så blir det så här perfekt att stå och vila lite.
Ja. Nej, så det är väl det. Det har varit nästan varje dag. Men ja, löpning, MTB och... Med barn och SUP utan barn.
Det som har varit fördelen med den här milda och ganska blöta vintern är ju att till och med att bara gå med löpvagnen är ju hyfsat krävande om man bor där vi bor då.
Ja.
Så att jag har varit ute på någon sån motionsrunda med Rufus som i och för sig har varit extremt långsam relativt sett. Så att av det skälet vet jag inte ens om man kan räkna det som träning. Men ändå så här... Ja, betydligt mer jobbintensivt än att bara vara ute och promenera själv.
Ja.
Alltså bara få upp honom för backarna där i Kyppe på någon sån här blöt, sugande skogs...
kan vara ganska tungt
faktiskt. Motionsspår med backar som är hundratals meter långa. Ja, men det får man ju... Ja, man får ju inte jättemycket.
Jag har känt med cykeln också, liksom att man kör vissa grusvägar och sånt som är mättade med vatten, liksom bara suger fast däcken. Då när vi var i Tranås så cyklade ju jag och Lilly medan resten av familjen sprang. tycker hon var väldigt roligt liksom. Mm. Kör om morfar nu, kör om mormor. Men det var ju, det är jobbigt också. Det är 11 kilo extra på cykeln liksom.
Och det får väl kanske vara symboliken för att leva småbarnslivet.
Ja.
Att allt är lite tyngre, ja, och går lite långsammare.
Ja, men många gånger mycket roligare.
Ja, faktiskt också. Ja. Eller bara utmana på ett annat sätt.
Ja.
Och ett sätt att underhålla Rufus då när vi åker i vagn, det är ju så här att låtsas att köra ner i diket, eller att han får känna att han svänger och så här då.
Ja.
Eller så här, eller stegra vagnen lite grann då.
Just det.
Men börjar man ju med det så får man ju absolut inte sluta.
Nej.
Då, så vänder han sig om och säger, pappa, pappa, med, med.
Med, med.
Så då man får vara försiktig med vad man bjuder på det här.
Så är det ju, börjar han bli rastlös i vagnarna. Lille är fortfarande ganska lugn med att sitta i vagnen och tycker att det är kul.
Det går bra när jag springer med honom eller så, när det blir lite raskare. Han vill ju inte gärna åka vagn när han är med Elin, och för då går det långsammare, för hon har ju turor på bröstet och så är hunden med liksom.
Det.
Så det är alldeles för långsamt och så är det stopp och så här, då blir han rastlös.
Ja.
Då vill han gärna gå själv, vilket ju är bra. Men det är ju så, man kör ju fast lite där då. Helt plötsligt får han infall och så ska han vända och så ska han lägga sig ner och sen så, ja, det blir lite hon, ja, det blir en utmaning.
Mm.
Ja. Så,
förstår jag. Ja.
Så symbolik för barn, det,
eller hur?
Vilket är talande för småbarnslivet.
Ja, det är lilla illa att åka vagnar, men det var en promenad faktiskt då när hon var väldigt trött egentligen, skulle sova. Så tänkte jag ska gå med henne och så skulle Sara springa på samma motionsspår. Så när Sara hade försvunnit runt kröken liksom, hon var så här, bara, mamma, mamma, pekade efter henne. Och så upp, vill hon komma upp. Så jag bara, du kan gå lite själv, det gör inget, du kommer ju somna sen. Men då gick hon 1,5 kilometer tillbaka hem.
Imponerande.
Och började springa med, för mamma hade sprungit. Så hon sprang ju kanske 200 meter först och sen ska hon gå. Och sen ska hon köra vagnen själv då, med sin pippidocka i. Då får man vara med och styra lite sådär. Men ja, det tog ju sin ringa tid, men... Det var ju bra ändå.
Ja, verkligen. Rufus gick också jättemycket för ett tag sedan. Men nu har vi ju börjat klä på honom väldigt mycket, eller väldigt många olika typer av heltäckande overaller. Nu har han ju någon motsvarighet till någon sån här skoter overall med någon typ av pandaöron på.
Ja.
Men den är ju väldigt så här, den är ju så tjock och bylsig. Och när man håller på med då... inte bara ett barn utan två barn som ska kläs på och tas ut.
Ja.
Där, du vet. Så tänker man ju så här, jag funderar ju så här, att det överhuvudtaget bor, att det blev någon befolkning i Sverige överhuvudtaget. Att inte alla bara kände någonstans för ett par 300, 500 eller ett par tusen år sedan att det är bättre att bo någonstans där det är varmt. Eller där det är rimligt varmt året runt. Där man inte behöver hela tiden ta på och ta av. Nu vet jag inte hur mycket de är på med löpvagnar och fodrade skor och sånt där för i tiden.
Nej.
Förr i tiden får definiera allt ifrån 80-talet och tidigare.
Förr i tiden.
Ja. Ja. Men du vet den kampen liksom, att bara så här få på grejer, ingenting. Och sen allting med barn, det är så här, aha, men det här var lite för stort. Den här rollen var lite för stor. Sen någonstans finns det ett 2-veckorsband där den är perfekt i storleken. Och sen så blir den lite för liten ganska snabbt. Och sen så ska det synka då med, då ska den här stora overallen synka med stövlarna, och då ska man välja då, ska fodret vara utanför eller innanför, och så är det vanta på det, och så är det mössa och någon krage, och sen ska han bylsas ut då i det, och det är ju, man fattar ju att han tycker det är svinpöligt liksom, och yxar runt i det då liksom, och sen ska han då kanske ner i, ja men han är ju som en Michelin-gubbe på riktigt. Men den kampen där, och sen också så här, ja, nu regnar det ut också. Så allting blir så här, allting blir blött och tungt.
Ja.
Så. Så att jag menar, där är ju dagen klar sen efter det här, liksom någonstans.
Ja, den gången när Lille gick så långt, då var det ganska kallt ute, men hon hade ju inte kläder på sig för det egentligen.
Ja,
för att hon skulle åka vagnen.
Just det.
Så att det var nog anledningen till att hon höll så hög hastighet, att hon hade fryst annars.
Ja.
För hon stannade någon gång och så stod hon och kurade ihop så här som att hon frös.
Mm.
Så du får gnugga så här på benen. Hon hade några tunna pyjamasbyxor på sig. Det gjorde hon det. Tyckte hon att det var väldigt kul. Då skulle hon göra det hela tiden sen. Men ja, så sprang hon ju då. Så hon var ju lite kall på benen, men i övrigt var hon ju varm. Så att, jag tänker, man sätter sig på dem så mycket kläder så håller de igång mer kanske.
Ja, men Rufus, han blir lite så här. Han blir lite så här. Ja, det blir väldigt yxigt och svårt.
Ja, det är så här overallen. Det är ju sjukt bylsig alltså.
Ja, det är lite grann med workout. Nu har jag ganska långt gångna planer faktiskt att åka iväg med Rufus efter nyår.
Ja.
Att åka med honom till en varmare plats. En varmare och härligare, mera...
Malmö.
Ja, precis. Sydligare breddgrader.
Ja.
Nej, men vi funderar på att åka till Plaitas faktiskt.
Ja, på Kanarieöarna.
På en med en papparesa.
Ja.
Där han får springa och simma. Det här simstoppet har ju inte bara varit lite negativt för mig, men jag kan ju träna en massa andra saker, men framförallt har det varit hemskt för Rufus. Han har ju tappat, vi har varit och badat några gånger i andra sammanhang då, där vi har liksom fått tillgång till bassäng, men han har ju tappat lite grann.
Ja.
Såklart.
Ja, det är klart.
Han behöver få simma. Så vi åker på en vecka lek och färdighetsträningsläger.
Härligt.
Förhoppningsvis.
Ja.
Så att det ser jag verkligen fram emot. Och att inte då behöva hålla på med olika typer av overaller och tjocka skotersafari-känslan.
Precis, ja men vad skönt.
Ja, men det här man känner att halva träningspasset är att bara få på alla grejerna och komma ut.
Ja.
Och omvänt ändå att ta hand om det när man kommer in. Där. Vi måste ändå i den här känslan av så här, i det obefläckade, i det än så länge tämligen obefläckade huset.
Mm.
Där alla saker inte har riktigt hittat sin plats.
Precis, ja. Nej, men det låter ju supernice, det tycker jag ni ska göra.
Ja,
ja.
Ja men det landar lite grann i det, tror jag, att vi ska satsa på det. Det vi kan göra väldigt mycket träning tillsammans. Ut och promenera och springa, eller gå åtminstone.
Mm.
Och sen pappa simma och sen får Rufus bada.
Visst det.
Det blir perfekt.
Härligt.
Det kan bli riktigt, riktigt roligt.
Ja, det tror jag. Absolut.
Ja, men vad bra. Men vi har ändå hållit, då har vi ändå liksom någonstans där satt punkt för träningsåret 2020. Vilket ju har då avlöpt med en allt ökande intensitet och frekvens. I ditt fall åtminstone.
Ja, det tycker jag. Det tänker vi ju att det ska fortsätta med nu efter nyår också.
Definitivt.
Ja.
Och jag har hållit hyfsat stången här tycker jag också. Varit lite hemma här efter den här tämligen påfrestande flytten som vi har hållit på med. Det började egentligen redan i slutet på sommaren med väldigt mycket trädgårdsavfall som skulle dras och släppas och sådär. Kan ha varit redan där som det...
Var det då du fick ditt fysiska aktivitet på recept?
Nej, men det var väldigt mycket så här. Men det blir ju väldigt... Det är ju väldigt många icke-ergonomiska lyft i det här sammanhanget.
Ja, så är det ju alltid när det är flytt. Alltså. Det är
ja, inte, men jag gjorde någon liten... Jag tror jag skadade mig lite grann vid något tillfälle där under flytten i något olyckligt sammanhang. Men jag tror att en veckas... Ja, lite mer simning nu så kommer det nog bli... bättre. Det är mycket bättre nu än vad det var för en månad sedan. Så att 2021 kan ju bara, det kan bara bjuda på friskare och bättre tag.
Eller hur?
Mm.
Men du, apropå nyår då, vi har gjort en lista för det här avsnittet.
Ja.
Som består av nyårslöften som man inte ska ge.
Ja.
Har du lust att börja eller?
Ja, det kan jag.
Mm.
Då
har du tre punkter på din lista också?
Punkter. Ja, tre punkter. Och nyårslöften som man inte ska ge. Den första punkten där är att det är så typiskt och klassiskt att man då lovar att man ska bryta dåliga vanor.
Mm.
Och det kan det ju vara på riktigt värt att göra om dåliga vanor på riktigt är dåliga. Exempelvis, jag ska sluta skjuta heroin. Eller jag ska sluta spela bort barnbidraget, eller jag ska sluta ta sms-lån och ja, så det kan ju vara jättebra att sluta med sådana dåliga vanor.
Ja.
Men en del av de här dåliga vanorna kanske inte är så dåliga som man tror, utan de är väldigt mycket mer kanske av formen att det är njutningsvanor som ja, absolut inte är helt svartvita i att vara antingen bra eller dåliga, eller att vara så här, det här är dåligt för mig. Typ så här, folk lovar att de ska sluta fika, folk lovar att de ska sluta dricka vin. Folk lovar att de ska sluta ta godis. Eller sluta, så här, det är ofta så. Eller folk lovar att de ska bli lite... vad ska man säga? Bli lite ordentligare och duktigare. Så där.
Mm.
Och det kanske är så här. Det kanske går ut över väldigt mycket av det som man har som vardagsnjutning. Och som gör att man kanske orkar andra saker på ett bättre sätt.
Precis.
Så att man ska vara, tycker jag, försiktig med att plocka bort alla de här njutningsvanorna i onödan.
Ja.
Så man ska ställa sig frågan varför ska jag göra det egentligen? Så.
Ja, vad vinner jag på det?
Ja, vad vinner jag på det? Eller vad är skälet till det egentligen? På vilket sätt är det här dåligt för mig? Eller vad är syftet med att jag ska bryta de här njutningsvanorna? Som visst, det handlar kanske mycket mer om dosering än om den faktiska saken. Så här, jag ska sluta äta godis.
Ja, men jag täcker mig mycket utan.
Varför ska du göra det om du bara äter 3-4 chokladbitar efter middag varje dag? Varför ska du sluta äta godis? En annan sak är väl mer om man tvångsäter godis och köper ett halvt kilo i stöten eller på toppen av all annan sockerkonsumtion som man har.
Ja. Eller som med fika då, om man inte fika kanske är ett socialt sammanhang för de allra flesta. Om man inte gör det då, vad förlorar man istället då i socialt umgänge? Man kanske har jättemycket av sitt sociala umgänge i en fika-kontext.
Ja,
och en av de största hälsoriskerna i världen har man ju sett under det här året då, det är ju ensamhet.
Ja.
Så att fikan kanske är botar ensamheten, vem vet?
Absolut. Så att, så här, men jag tycker att man ska njutningsvanor som man känner att man måste bryta bara för att det på något sätt är lutherskt. Det tycker jag. Däremot, för att om vi nu pratar om njutningsvanor, att dricka alkohol eller äta godis eller fika, när det blir någonting som på riktigt blir ohälsosamt, då är det ju inte njutningsvanor längre. Då är det ju mer en beroendeproblematik, och det tycker jag man ska bryta. Men, och det vet nog alla innerst inne om för sin egen del, vad man själv ligger. Men just det här, så att varför ta bort alla de här njutningsvanorna som är en form av väldigt mild självmedicinering och som lite grann kan ta udden av det hårda livet i vissa sammanhang då.
Precis.
Varför ska man lova bort det?
Mm. Jag hade samma på punkt ett.
Ja.
I stort sett. Min var ju, man ska inte lova att vara nykter hela året. Det blir så tråkigt då. Men det är kanske mer då i kontexten om hur jag själv dricker. Ja. För det är ändå så här som har förespeglat vissa år. Liksom, ska jag kanske bara sluta dricka helt för att jag gör inte det så ofta ändå. Men jag vet ju, våran kompis Joje gjorde ju det ett år.
Det var det värsta året i hans liv.
Ja, han sa ju det. Det var ju så tråkigt. Och det var det jag byggde. Det blir så tråkigt då.
Ja, helt, och det var helt meningslöst också.
Ja.
Ja.
Om man har det på en rimlig nivå. Har man en alkoholproblematik så kanske det är värt att bryta den. Men i kontexten i mitt liv så är inte det ett löfte att ge. Det blir bara tråkigare.
Nej, men jag har också en asterisk också till den punkten. Och det är att ett löfte, om det nu är förändringar eller ansatser, behöver ju inte vara för hela året. Det kan ju vara mycket kortare tidsperiod. Så jag vill ju alltid börja året med, jag vill också börja med en helt vit period. Därför att jag dricker ju definitivt mer än vanligt under de sista 2 veckorna i december. Det är för det är mycket fest, det är många festtillfällen helt enkelt.
Ja.
Så att, och det är också ett av få tillfällen då det dricks kanske sprit i vissa sammanhang då, alltså snaps och sånt där. Men alltså så är det ju nästan för alla som har traditionella vanor, att man dricker ju mer under nyårsledig och man är ledig så här.
Mm.
Så att det känns, och så äter man mycket. Så det känns alltid fräscht att börja det nya året med en helt vit period. Jag skulle ju aldrig lova att vara nykter eller att inte dricka alkohol på alltså, och det är ju inte ens att vara nykter, det är inte det handlar om. För det är ju 95% av alla tillfällen som åtminstone jag dricker alkohol är ju på den nyktra sidan.
Mm.
Det är ju det här glaset vin till maten eller 2 glas på en kväll. Så att det känns ju väldigt kargt att på något sätt lova bort. Det blir lite som ett fängelsestraff det där, ett helt år. Nej, men däremot så här, nej, men det är nog fräscht att inte dricka någon alkohol på hela januari kanske.
Ja.
Och sen känns det positivt och bra, eller att det inte finns någon direkt anledning att dricka någonting efter. Nej, kanske det hänger i lite till. Men ett helt år, det
är... Nej, vad är vinsterna på det då? Om man, som du säger då, i majoriteten av gångerna bara dricker till oss vin eller 2. Vad är vinsterna med att ta bort det?
När det är så gott också.
Ja.
Så att varför ska man ta bort den njutningsvanan och sådär va? Så att, men då hamnar man ju i det där sammelsuriet, ett träsk av diskussion om vad är ett missbruk och vad är en problematik. Så här, men jag tycker ju om att dricka det här. Ja, men det, är du beroende av det då? Nej, men jag tycker om det. Så att jag vet inte om jag är beroende av det. Eller jag är inte beroende av känslan, men varför ska jag missunna mig det? Så kan man ju säga med väldigt mycket. Så här, är du beroende av din träning? Är du ortorektiker? Nej, men jag gillar känslan. Det får mig att må bra.
Mm.
Ja, men definiera vad är ett beroende om inte exakt just det.
Är du beroende av att vara levande? Du kan väl lika gärna vara död?
Ja, men så blir väldigt... Precis. Så att njutningsvanor som man ska bryta, det är jag lite skeptisk till. Om det inte är på nivå där de njutningsvanorna skadar den, så skulle man kunna säga. Och vad är det som egentligen inte skadar oss? För vi går ju varje dag ett steg närmare döden, så att...
Så är det.
Ja, så att det är lite så. Och då kommer jag in på punkt 2 här.
Ja.
Man ska inte ge nyårslöften som leder till att man blir olyckligare.
Nej.
Och det hänger lite grann ihop med detta, men om jag får utveckla då. Man ska inte ge nyårslöften som leder till att man blir olyckligare, därför att nyårslöftena som sådana typ så här, sätter punkten på eller någonstans highlightar hur mycket man brister i allting man gör fram till nu liksom. Typ så här, jag är en så dålig, ineffektiv, lågproducerande person med dessutom ganska dålig moral, så nu måste jag skärpa mig till 2021. Så jag måste göra det här. Typ så här, jag vill sätta punkten på och typ så här, jag vill trampa på den ömma tån över hur dålig jag är på i många olika sätt, och därför måste jag liksom lyfta de här grejerna. Och du vet allt det här som också folk säger, men jag måste läsa fler böcker, måste vara snällare mot barnen, jag måste städa mer hemma, jag måste hjälpa till mer med tvätten, jag måste sortera mitt hushållsavfall eller all annan så här skit, typ så här, då med någonstans undertonen att för jag är så himla dålig på det just nu. Och det, vad leder det till? Det leder ju bara till att man blir olycklig. Så jag måste på alla sätt och vis bli en bättre människa. Jag måste bli en mer högfungerande. Framförallt måste jag måste bli en ur ett moraliskt perspektiv bättre människa. Och det tror jag bara leder till att man blir väldigt mycket olyckligare.
Precis.
Därför att vad det handlar om i grunden där, det är att man lovar att bli en annan, att man lovar att bli en annan person. Man lovar att bli en annan människa.
Det är mycket bättre att lova att man ska älska sig för själv för den man är. I så fall.
Exakt. Precis.
Då blir man ju i realiteten löftet en bättre människa.
Löftet är alltså, jag ska fortsätta att vara narcissist.
Ja, precis.
Ja. Ja, men känner du inte igen det? Liksom att det är många som lovar, och vad det handlar om är inte faktiska kanske sysslor eller göromål eller saker att bocka av, utan det handlar ju om personlighetsförändringar man pratar om då.
Ja.
Jag vill ha det här. Jag vill byta bort det här personlighetsdraget. Jag vill att det ska raderas ut och det ska istället ersättas med det här lutherska draget i min personlighet, där det ska finnas ett starkare släktskap med Nelson Mandela, Mahatma Gandhi och Moder Teresa.
Mm. Ja, nej, men det är väl lite så nyårslöften brukar se ut, och det är väl också kanske därför anledningen till att de sällan håller i längden.
Och då blir man olycklig, därför att så gör man den här ansatsen då, och så finns det någon form av moralisk bock avlista i huvudet på den 1 januari i vad man ska försöka med då liksom, och att man ska göra det bättre, och man ska, och det kan vara allt ifrån att man ska vara så himla eftertänksam i varje sak man säger eller ens tänker, eller i alla svar man ger, och att det ska liksom, det ska finnas ett upphöjt lugn i alla ens ageranden, och det ska finnas ett oändligt tålamod i alla sammanhang för allting. Så finner man att det är någonting som jävlas lite grann där, och då kan det inte undfly att man gör en liten svordom under lugg, och genast där känner man att det kom inte in en ny person här. Det fanns liksom ingen stor transformation här. Ja, men så blir man olycklig, för man märker att och så tänker man så här, och jag ska göra det för min familjs skull, och det är för min omgivnings skull, och ja, men lite så här, jag ska bli snällare och bättre och mer tålmodig och mer generös och mer sådär. Därför att, och sen så märker man att det man frågar efter är en personlighetsförändring. Du vill vara en annan människa helt enkelt.
Men det tyder också på att man är missnöjd med den man är redan kanske. Och så kommer man bli ännu mer missnöjd för att man försöker förändra den man är. Alltså man måste hitta något annat däremellan kanske som förändrar den. Och jag tror inte att det kanske är ett nyårslöfte som kommer göra det.
Nej, exakt. Nej, men det är inte... det finns ingen acceptans i där man är. Alltså man har en låg acceptans för vem man är och vad man är. Eller att man... Det finns ett glapp emellan de förväntningar som man har på sig själv och där man faktiskt är och där man faktiskt gör. Eller finns det kanske ett glapp emellan den rådande samhällsmoralen och det man själv tycker och är. Det kan ju vara enkla saker som att man tycker om att äta kött, men så är det lite socialt mer och mer socialt oaccepterat. Och då kan man lova sig själv att men jag ska bli en bättre person, nu ska jag faktiskt tycka om den här sojabiffen. Men så
kan det vara.
Märker man att nej, så dum var jag inte. Och även om man tycker det, ja sådär va. Och så har man kanske ett litet moraliskt dilemma där.
Men jag tycker någonting då, om jag får gå in på min punkt nummer två på den här listan, för jag tycker det du pratade om, de kommer ju ofta i kluster, de löfterna. Man ska göra så många saker på en gång.
Ja.
Så min nummer två på den här listan över nyårslöften man inte ska ge, det är ju löfte nummer två, tre och så vidare. Man ska göra ett om man ska göra det. För att det blir mycket lättare då.
Just det.
Att prioritera är ju att bara ge uppmärksamhet till en sak.
Just
så att om du ska prioritera dina nyårslöften, då kan du ändå bara göra ett. Du kan bara prioritera ett. De andra blir ju bortprioriterade. Så löfte nummer två och tre och så vidare, de ska man inte ge.
Det är skitbra. Jag håller verkligen med dig, därför att det är ju exakt det som jag också lutar åt i det här. Nämligen att det är inte bara... det är inte bara lite som felar. Det är inte liksom bara att den... det är inte bara att den... vad ska man säga? Vägen är upplyst, men att det finns en trasig lampa på kilometer 4 som man behöver fixa kanske. Utan det är att det är totalt jävla nattsvart. Allting behöver göras om här. Vi behöver dra en ny väg. För du är helt bristfällig. Det finns här, du har ingen väg. Du har ingen kompass alls. Nej. Det är ett jävla snår av... moralisk tveksamhet och så vidare. Och det är det blir då liksom. Det här. Mm. Ja, du pratar om att du behöver bli en annan människa.
Mm.
Istället för att verkligen så här lyfta en enda sak. I så fall då som man ska jobba på eller göra bättre. Eller vad det nu kan vara då.
Precis. Ja, det var min nummer två också då. Vad hade du på tredje plats?
Ja, på trean där har jag någonting som... det kan ha lite grann med träning, men det kan också ha med andra saker att göra. Min andra punkt var ju att man ska vara försiktig med nyårslöften som man på sikt kommer bli olycklig av. Och man ska också vara försiktig då med nyårslöften som man på sikt blir sämre av. Alltså att man fungerar sämre eller presterar sämre i sammanhanget. Alltså så här, och då kan jag ta ett exempel. För egen del då. Jag har blivit väldigt experimentell i min egen träning de sista åren, eller ja, egentligen sista decenniet, men i väldigt mycket sista åren faktiskt. Och då är det så här, jag tycker det är jättekul att testa många nya olika fysövningar, jag tycker det är kul att testa och utmana olika begränsningar och sådär. Exempelvis det här försöket med vuxengymnastik då, som ju var totalt fiasko.
Det var väldigt roligt.
Nej, men jag lider lite grann av det fortfarande.
Ja.
Och då är det lite så här att man inte kan nöja sig med det man har och gör och är. Typ såhär, man måste hela tiden såhär, ja, men jag lovar att testa, jag ska testa nya, jag ska vara öppen för nya intryck och det, man måste kunna testa det. Ja, men varför ska du göra det? Räcker det inte med att du kan simma, suppa, springa, cykla, göra alla de här andra grejerna? Vad fan ska du behöva göra? Vad fan ska du jula för? Tänk om det tar bort väldigt mycket från det andra som du kan göra.
Kan du
Vilket
göra?
Du gjorde också.
Ja.
Ja, jag fick ju skitont i min amputerade armbåge. I min radiusbens amputerade armbåge.
Ja. Just det. Ja, nej, ja. Men det finns ju en massa andra saker. Ja.
Det är det här. För det finns någon sån där... folk lovar saker totalt förbehållslöst. Ja, ja, det är klart jag ska vara en sån person som jag är öppen för nya intryck. Jag är öppen för, ja, man ska testa och prova det här, att det här löjligt positiva, alltså nästan debilt, infantilt positiva. Ja, men det är klart man ska vara allsidig, man ska göra det här, man ska testa nya saker. Varför ska du göra det? Håll dig till de gamla sakerna. Ja, men det... nej, håll dig till det gamla istället.
Jag såg ett citat.
Och så blir man så här urvattnad. Så ska man göra lite det. Så blir det svinstressigt. Eller så här. Och då kan det också vara så här. Ja, jag ska bli mer tidseffektiv. Så jag ska göra det här och det här. Okej, fast nu tog du bort den tanketiden som du hade. Allt det processandet du gjorde i ditt eget huvud. När du hade den ställtiden som du tidigare tyckte du var ineffektiv. Nu försvann den. Så nu... från att ha varit åtminstone bassängdjup i tankarna så blev du barnbassängsdjup. 4 centimeter. För du tillät dig aldrig att reflektera längre. För du hade alltid någon jävla låda du kände att du var tvungen att sortera istället.
Jag har ett bra citat som passar in här. Det är ett citat om 2020 och det handlar egentligen om ekonomi. Men jag tycker att det passar in här på det du pratar om. Och det är att det var någon som sa att jag trodde att 2020 skulle bli året... då jag fick allt jag ville ha, då alla mina drömmar slog in. Men 2020 blev året som lärde mig att vara nöjd med det jag har.
Ja, exakt.
Och det tänker jag i det sammanhanget också då, att lära sig någonting nytt. Nej, men var nöjd då med att om du är triatlet, springa, simma, cykla eller vad du nu gör där runt omkring då. Eller ja, Kanske ja, men i andra sammanhang också.
Ja, det är ett exempel, ja. Men det kan vara alla möjliga saker. Så här, folk lovar att de ska ändra sina matvanor bara för, typ så här, utan att tänka till, jag ska bli lakto-ovo-vegetarian, jag ska bli vegan, därför att jag har bestämt mig för att det är den, jag har bestämt mig för att det är det man ska vara. Det är liksom, det ligger nivån för vad man ska göra idag. På alla plan, moraliskt och så här. Och så köper man in sig på den idén utan att tänka. Och så i slutändan så gör den inte bara sämre men också olyckligare. Och så, eller kan vara alla möjliga saker också i ambition. Ja, vi måste höja nivån med barnen. Vi måste läsa för dem, aktivera dem. Vi måste, du vet, så här, man kan hitta på massa saker som man i ambition måste så här. Och deras kläder måste vara sorterade, inte bara i storleksordning, också i färgordning och i årstidsordning. Och du vet, du kan hitta hur många sådana grejer som helst. Det allting du gör dygnet runt är att plocka, pilla, sortera, tvångsmässigt aktivera eller tänka på nästa tillfälle du ska göra det. Det första du gör när du vaknar, det sista du gör innan du somnar. Och din förmåga till helhetsreflektion, alltså du håller på med massa punktvisa uppgifter hela tiden, men du tappar helt den röda tråden i ditt eget liv bara för att du har bestämt dig för att ja, det är så här man gör, man är en duktig människa. Ja, man är en duktig idiot, ja.
Ja.
Så är man det, så gör man det. Och det gör ju en på sikt väldigt mycket sämre. När jag ska, det är viktigt att kunna sitta på huk. Det är avslutat, men varför ska du sitta på huk? Det klämmer ju bara höftböjan, det är ju helt kast att sitta på huk.
Det är bara bra om du ska gå ut och ta en cigg.
Ja, sitta på huk är ju jättebra om du är en indonesisk fiskare som har gjort det här från att du var 4 år.
Ja.
Men att sitta på huk, annars, varför ska du göra det? Eller varför ska, ja, det kan vara bra att kunna göra det från början, men varför ska du sitta på huk om det finns fysiologiska begränsningar som finns alltid någon som säger, ja, men man ska kunna göra det. Ja, fast om man har pålagda, om man har så här benutväxter och osteofyter då. Typ så här, känns det inte bra, gör det inte. Om det finns här, känns det inte bra på riktigt, det gör ju ont när jag gör det här. Ja, det är någonting som strejkar. Gör inte det då. Men man ska kunna göra sådana kettlebell swings. Säger vem? För vem och varför?
Ja, det,
ja, men det är bra att... Du vet, världen är full av så många idioter som sätter idéer hos folk. Men det är bra att kunna göra. Man ska gå på vuxengymnastik. Ja, gör det. Det är jättebra om att ha några skador från början som hindrar en från att göra vissa saker. Så. Och samtidigt, ja. Visst.
Men gillar man sitta på huk det bästa man vet, då ska man ju göra det. Men då kanske man inte ska göra andra saker. Alltså, man behöver inte göra allt då.
Nej, men jag har tränat jättemycket på att sitta på huk. Och det har jag slutat. Jag har bara kommit fram till att på det stora hela är det helt kast för mig att sitta på huk. Därför att mina höftleder är inte konstruerade för att göra det. Eller det är typ så här, det är inte bra. Det kostar mer än vad det smakar. Så gjorde jag så här, satt jag på huk och gjorde några rotationer och sånt också. Jag bara, det är inte heller bra. För att har man lite artros i facettlederna så sätter det otrolig stress på det. Fast på Instagram gör de det. Ja, fast på Instagram gör de epic fail från höga klipper och trillar med huvudet för i marken med. Så att det är ingenting som betyder att man ska göra det.
Nej, så är det ju.
Sen, men man kan raljera lite. Men sen klart att man ska testa och göra och liksom bredda sig och liksom det här. Jag gillar utmaningar. Varför gillar du det? Vad ska det vara bra för? Utmaningar. Räcker det inte med att bli bättre på det man gör kanske? Eller... Så här, det finns ju, på engelska säger man att typ, spread yourself too thin. Och det tror jag att, så här, att man ska hålla på, man ska bredda sig och man ska ta till. Men risken är ju att man liksom inte hinner med det som är kärnverksamheten. Och det kan bara vara tankeverksamheten, kärnverksamheten.
Mm.
Därför att man blir helt utmattad av all förnyelse kanske.
Så kan det mycket väl vara.
Man kan testa vuxengymnastik som jag gjorde, men sen så kan man också märka att nej. Det var ett anfall av ambition som det nog inte hade varit bra att fullfölja. Därför att det hade gått ut för mycket över andra saker helt enkelt då.
Mm. Ja, det hade ju varit då om du hade gått över till att bara köra vuxengymnastik. Och känt att nu vill jag faktiskt inte göra något annat än det här. Då hade du kanske kunnat vara värt att fortsätta med det och strunta i alla de andra sakerna. Men
jag märkte, i mitt fall där märkte jag ju, det var ju säkert för de andra som gjorde det. Men har man brutit sin underarm, om man inte har... Om det saknas skelettdelar i kroppen, då är det viktigt att man accepterar också att det här är nog ingen bra rimlig aktivitet för mig. Även om det till synes är en klockren utveckling. Men på riktigt är det nog inte det då. Mm. Om man lyssnar lyhört i kroppen. Om man ger sig tid att lyssna lyhört i kroppen. Det kanske är så att man inte ens har tid att lyssna lyhört i kroppen. Eller att man har så många andra punkter man ska bocka av.
Ja.
För man har bestämt sig på att man ska gå på en asiatisk vego online matlagningskurs också.
Mycket möjligt, mycket möjligt.
Och då hinner man inte det, för då måste man laga tofu. eller någonting. Jag vet inte.
Nej, det kan mycket väl vara så.
Det kan mycket väl vara så. Ja. Så att, men det var, hade du en tredje också, Niklas?
Jag har en tredje punkt också. Min andra punkt var ju att man inte skulle ge löften från nummer två och framåt. Min tredje punkt är att man ska egentligen inte ge några löften alls.
Mm.
Siffror som jag läst tyder på att max 8% av alla som ger lönslöften lyckas hålla sina löften.
Mm.
Och då kan man ju med ganska stor säkerhet också misstänka att hälften av alla de ljuger.
Ja, precis.
Så att, att ge ett nyårslöfte och tro att man ska hålla det är ungefär lika stor sannolikhet som, jag vet inte, ta sig till OS i någon idrott eller något liknande. Väldigt få kommer lyckas, så att man kan lika gärna lägga ner den verksamheten.
Nej, precis. Det, och sen är det också lite grann på nivån som man, det kan ju också vara lite grann på den nivån som man ger nyårslöfte. Alltså typ så här, jag ska fortsätta vara mig själv. Ganska lätt löfte att uppfylla. Alltså man kan ju sikta lågt. Det är ju som de här bollkillarna som säger att de är vinnarskalle och sen går ut och spelar krocket med sina barn.
Ja.
Ja, för att du siktar aldrig högre än så. Så det tror fan att du kan vara vinnarskalle.
Ja.
Du, så här va?
Precis.
Så att, sätter du inte ribban högre så blir det ju inte i svårt att hålla naturligtvis.
Mm.
Så här, jag lovar att jag ska sitta och kolla mycket fotboll och dricka öl. Det är mitt nyårslöfte.
Ja, det hade ju i och för sig varit en utmaning för just dig.
Ja, det hade jag inte gärna gillat. Men så att det blir ju ändå så här, de förändrings betonade eller de förändringsrelaterade nyårslöftena, där tror jag definitivt att du har rätt. Faktiskt.
Mm.
Så, men du vet, förr i tiden, det var ju det klassiska nyårslöftet, var ju så här, jag ska sluta röka.
Ja.
Men jag vet inte,
det har de flesta gjort nu.
Ja, exakt. Vad är det nya nu? Jag ska sluta knarka.
Ja, det kan det vara kanske.
Ja. För att det verkar ju, det har fått en, jag vill säga, en revival, vet jag inte om det har fått, men det har fått, för det har väl inte varit stort någon gång, men det har fått ett lyft.
Ja, kanske.
Jag har
och jag fattar inte varför man, det är i och för sig, det är ju bra att lova grejer när det är en ny start så, men sluta knacka vilken dag som helst i så fall.
Ja, exakt.
37 mars.
Ja, precis. Hela idén med nyårslöfte är ju lite, är ju märklig, men... Ja, men ändå inte. Det tilltalar mig väldigt mycket. För jag är exceptionellt mycket en sån person som går igång på idén av den nya obefläckade. Faktiskt.
Du gillar ju måndagar.
Exempelvis tycker jag mycket om måndagar. Jag tycker mycket om den första varje månad. Jag älskar ju nyår.
Mm.
Så, men är ju också ganska luttrad över det här laget i vad det innebär och innefattar då.
Härligt.
Så att den här listan är gjord väldigt mycket av egen erfarenhet naturligtvis, och det är precis som jag känner och upplever det då. Men med det sagt då, Niklas,
ja.
Vi har ju också, utan att ge några löften, så har vi ju, för att man skulle kunna säga så här, att ett annat ord för löften är ju också, eller ett mildare sätt att klocka in det nya året, det är ju att ha föresatser eller till och med kanske förhoppningar för det nya året.
Ja. Eller målsättningar. Det är
att
också...
lova någonting är ju så hårt.
Ja. Bara att ha en målsättning är ju lite mjukare. För en målsättning, där kan man ju, det var så att man inte når hela vägen fram, men att det ändå blir ett väldigt positivt resultat.
Jag försökte, men det gick inte.
Ja.
Jag kämpade så hårt, men det gick inte.
Nej, precis. Så kan det mycket väl. Nej, men föresatser är ett väldigt bra ord faktiskt.
Föresatser och förhoppningar
tycker
jag kan vara en det tycker jag kan vara en mjukare approach till en lägre höjd att falla ifrån, åtminstone, än ett löfte.
Precis.
Men vi släpper in våra partners först.
Det gör vi, och så återkommer vi med föresatserna efter det. Sponsor till podden den här veckan är våra gamla vänner Selexir.
Selexir, detta eminenta kosttillskott som är det enda kosttillskott som jag tillsammans med D-vitamin tar på regelbunden basis. Och det är Selexir som jag har att tacka för att jag nu närmar mig så sakta de 50 med hyfsat bibehållen funktion. Inte bara.
Inte bara, nej, Selexir, men bland annat Selexir.
Ja, men definitivt. Ska man uttrycka det väldigt... så att säga krasst, så är det här ett kosttillskott för att åldras med värdighet, så skulle jag vilja uttrycka det.
Mm.
Det är ett kosttillskott som framförallt syftar till att hålla cellernas funktion intakt medan man åldras, och i synnerhet då mitokondrierna i cellerna. Mitokondrierna är ju kroppens eller cellens kraftverk. Det är där energin omsätts, och det är, om de håller hög förmåga så kommer organismen också hålla en högre förmåga i sammanhanget då. Och ingredienserna i Celixir är skräddarsydda just för att upprätthålla mitokondriernas funktion. Naturligtvis är det så här, vi säljer ju inte snake skin oil på något sätt. Det är ju livsstilen som sådan i helhet, i samband med allt annat som helhet, som avgör hur man mår och hur man presterar. Men jag är utan tvekan övertygad om att Celixir har en viktig funktion i det här.
Många den av de här, är grädden på grädden moset.
Ja, men många av de här ämnena som Celixir innehåller kan ju antingen kroppen tillverka själv eller alltså, finns liksom i omsättningen i cellerna eller i mitokondrierna, men den produktionen avtar med åldern. Överhuvudtaget det med åldern är ju väldigt intressant. En av upphovsmännen till Celixir heter Marcus Gittele, doktor Marcus Gittele, och han har skrivit en av de mest intressanta böcker jag har läst om just åldrande. Growing Young heter den boken. Så han är ju en anti-aging-expert. Det är ett lite flummigt ord, lite väl populistiskt kanske när jag uttrycker det på det sättet. Men det finns ju väldigt mycket forskning och tveklösa sanningar bakom vad faktiskt åldrande innebär, och där man ser tydliga liksom effekter i cellerna och hur mitokondrierna fungerar och så vidare då. Så att Celixir innehåller då bland annat PQQ, det innehåller koenzym Q10, det innehåller acetyl-L-karnitin, det innehåller ekologisk kurkumin, transresveratrol bland annat, och de här tillsammans ger då, upplever jag, väldigt tydliga effekter på kroppen. Jag har ätit det nu i flera år och är väldigt nöjd med det. Och det här är ju en spjutspetsprodukt i sammanhanget. Och de är också, de här ingredienserna är ju då komponerade tillsammans, både med dosering och tillgänglighet, för att upptaget i kroppen ska vara bästa tänkbara. Det finns väldigt mycket forskning bakom det här. Det finns mycket research, och det kan man läsa om på celixir.se. Så att alla som är intresserade av att upprätthålla fysisk funktion, alla som är intresserade av att åldras med värdighet, rekommenderar jag att åtminstone testa Celixir under en period.
Vilken kod använder man när man vill testa?
Ska man använda koden KOLTING, då har man nämligen 50% generös rabatt.
Otroligt.
På den första månaden, och sen har man även en så att säga en ambulerande rabatt i den här prenumerationen då. Och den här prenumerationen kan man se upp när som helst. Celixir kommer i ett brevinkastsvänligt kuvert förpackning varje månad punktligt, och så äter man då 2 tabletter om dagen. Så att Celixir.se, missa inte det kompisar.
Den här veckan är vi också sponsrade av Skafferiets riddare, Superfruit.
Superfruit, som finns att titta på superfruit.com, som ju verkligen är, precis som du säger Niklas, det är det digitala skafferiet. Det är allt gott och nyttigt. I princip allt gott och nyttigt kan inhämtas. Och en av de bästa grejerna med att flytta till det nya huset är att vi kommer att ha ett så mycket större skafferi för torrvaror.
Ja, vad bra.
Och det kommer att vara ett skafferi som, och nu överdriver jag inte, som till 75% kommer att vara fyllt av superfruit-produkter. För där har vi bland annat superfruit, det som vi kallar för superfruit foods, alltså olika typer av supermat, och det är allt ifrån torkade bär och frukter, nötter och fröer, biprodukter, kokosfetter, alger och grönt och så vidare. Allt möjligt gott som man kan göra olika typer av shake med. Mm. Sen har vi ju såna här typer av sportprodukter som finns under varumärket Clean Sports Nutrition. Det ligger också på Superfruits hemsida.
Bars och liknande.
Ja, men framförallt sånt som exempelvis kollagen, som ju också är den snart 50-åriga ambitionärens favorit ingrediens i kaffet morgonen.
Precis.
Ja. Eller det man kan ha i olika typer av maträtter, eller man kan blanda i shakes och så vidare också då. Kollagen är fantastiskt, men också högkvalitativa proteinpulver eller shake, olika typer av shake mixers och så vidare då. Sen finns det ju också nyttiga flingor för den som tycker om det, nyttig granola.
Mm.
En av Elins absoluta favoriter är ju den här äppel- och kanelgranolan som Superfruit har.
Smakar lite som äpplepaj då, gissar jag.
Ja, lite grann som äpplepaj faktiskt, ja. Då, men väldigt, väldigt gott. Jag gör ju såna här fantastiska äppel-efterrätter med olika anrättningar, bland annat har jag ju solrosfrön och pumpakärnor från Superfruit, kanel från Superfruit och den här manuka, eller manuka-honungen,
ja.
Som Superfruit också har i sitt sortiment då.
Just det.
Som är ju...
Äpplen har de inte, va?
Nej, äpplen har de inte. Ja. Nej, det får man faktiskt köpa på ICA i sammanhanget då. Och då, så har de alla de här härliga typerna av funktionspulver, kanske man ska säga det. Alltså typ som ashwagandha, baobab, kamu-kamu, acai, acerola i överflöd. Och det kan man ju botanisera lite grann efter tycke och smak.
Precis.
Men högkvalitativa produkter från början till slut, kan ingredienser för varje tänkbar måltid, varje tänkbart mellanmål och från den yngsta till den äldsta i familjen. Superfruit.com, där har alla lyssnare en enastående rabatt på 20% på allt ätbart på Superfruits hemsida. Det inkluderar alltså inte mixers och eventuella kläder. De har kepsar och sånt.
Okay.
Det kan man inte...
Vi kan inte rekommendera,
nej,
någon
kan man
att
inte rekommendera att äta och inte heller köpa med rabatt. Men 20% rabatt på samtliga produkter, ätbara, sådana eller drickbara, på Superfruits sortiment med koden COLTING20.
Otroligt.
Så gör nu en rejäl upphandling inför julhelgerna och inte minst kanske till julgodiset då.
Eller hur? Fyll skafferiet nu. Den här veckan är vi sponsrade av Void Cycling, cykelkläder.
Ja, enastående cykelkläder av högsta kvalitet. Svenskt varumärke. Produkter som inte bara är oerhört snygga och välsittande, men som också håller en väldigt hög kvalitet i durabilitet.
Mm-hmm.
Vilket man verkligen inte ska underskatta, för cykelkläder tar mycket stryk. Man har dem, utsätter dem för lera och regn och grus och tvättar och så vidare.
De blir ju lätt säckiga och sunkiga.
Ja, cykelkläder som blir säckiga och sunkiga är ju super sunkiga.
Ja, det sa du det.
Ja, men cykelkläder som inte sitter bra är ju fruktansvärda. Alltså man ser aldrig så ful ut som när man har på sig dåligt. Alltså när man har cykelkläder som inte sitter kroppsnära.
Nej.
Nej. Och Void Cyclings kläder sitter exceptionellt bra. Som sagt, snygga, funktionella, färgmatchande. Och ett sortiment som går lite utöver det vanliga. De har också en del coola tröjor, de har en del coola tees. Och ska man ge sig ut på lite sån här typiskt svensk vintercykling eller blöt cykling, så är Void Cycling det varumärket man verkligen ska ge en chans.
Ja. Om man nu ska cykla i november i Sverige. Men det ska man ju.
Det ska man absolut göra, tycker jag. De har kläder som är heltäckande för egentligen det värsta tänkbara vädret. Kanske inte 20 minusgrader, men det är kanske inte jag rekommenderar att cykla i ändå. Minus 24, det kallas jag cykla till.
Är det så?
Ja, men det tror jag, det har jag slutat med.
Ja, men det tycker jag låter klokt.
Ja, nej, men de har kort sagt exceptionella kläder. Jag är jätteglad att Void Cycling har fått upp ångan lite grann igen efter att ha legat kan man säga, i träda som varumärke. Men nu satsar de stort. Deras nya kollektion är alldeles fantastisk. Och använder man koden COLTING15 så ger det 15% rabatt på samtliga kläder i samtliga inköp faktiskt då. Så gå in på voidcycling.com och varför inte önska någonting i julklapp av er partner eller köp något fint till er själva. Eller ge bort någonting till någon annan.
Eller hur? Jag kan ju avslutningsvis säga att alla kläderna är tillverkade i Europa med nästan uteslutande återvunna material. I såna här Blue Sign-certifierade fabriker. Otroligt.
Ja, extra plus i kanten för det också.
Tusen tack Void för att vi kan cykla i november. Då går vi in på föresatser och ansatser för 2021, Jonas.
Precis. Alltså någonting lite mildare, mjukare och varmare än löften. Löften är så hårt och kargt.
Löften är ju fascistiska.
Ja.
Detta är lite mer demokratiskt.
Men sen också tycker jag vi måste ställa oss frågan, vem är det man lovar? Till vem är det man avger ett löfte? Är det till den egna personen man ger ett löfte? Alltså är det någon form av jag eller någon form av överjag som pratar med jaget eller vice versa? Är det någon alltså är det någon form av inre dialog man har. Jag lovar att jag ska gå ner i vikt. Men jag lovar mig själv det. Och ni som sitter runt bordet här är vittnen till det.
Ja, det är ju säkert individuellt. Många lovar ju säkert att de ska ta det här vaccinet i en solidarisk handling med samhället, till exempel.
Och det kan jag lova. Jag lovar att jag så länge det finns i min egen makt så ska jag inte ta det. Det är vad jag kan lova.
Ja. Jag lovar att inte stå först i kön att ta det. Om 2 år får vi se vad som har hänt med de som tog det.
Ja, eller så här, precis. Jag lovar till den nivån där det får väldigt allvarliga konsekvenser för min förmåga att kunna interagera och leva i den här världen i så fall. Men då tar jag vaccinet tillsammans med en lobotomi i så fall. För då är det lika bra kasta in handduken med fritt kritiskt tänkande överhuvudtaget. Där medicinska ingrepp blir obligatoriska på något sätt för att kunna få röra sig fritt i världen. Då är det så fucked up att kritiskt tänkande inte kommer fungera längre.
Nej, så är det.
Så det är vaccination tillsammans med lobotomi i så fall.
Ja, det kan man ju välja. Ja, nej, men,
och en moralisk jävla lavett till alla andra som har dåliga vanor som kostar samhället pengar eller ligger alla andra till last då. Så att det är ju konsekvensen ytterst av det också då.
Precis. Ja, nej, men då är det ju ett löfte mer till något utomstående då än till sig själv kanske. I just det fallet.
Ja, men därför håller vi inte på med löften mer än vad vi precis lovade då. Vi lovar att vi inte ska avge några fler löften, men så vi är inne lite mer på ansatser och förhoppningar, målsättningar kanske.
Ja, det tycker jag.
Ja. Vi hade en spaning hade jag inte, men mycket om det som vi båda två hade på våra listor av det vi inte skulle avge eller det typ så här, det här är vad vi tycker att man ska försöka hålla sig ifrån då.
Ja.
Det handlar ju om rena personlighetsförändringar. Det handlar ju om saker som är typ, man ska göra förändringar i sig själv, i sitt agerande, i sitt sätt att uttrycka sig, i sitt sätt att vara helt enkelt. Det är ju väldigt svårt och det fallerar ju nästan alltid. Och jag kan tycka att föresatser eller ansatser till nästa år och målsättningar kan handla om saker som är betydligt mer konkreta. Mm. Alltså faktiska saker man ska åstadkomma eller målsättningar som man har som handlar mer om att bara klara av en jävla uppgift. Och det kan ju vara så här, det kan ju vara något enkelt och banalt, typ så här, men jag ska se till att avlasta familjen, jag ska ta hand om disken varje kväll. Och i något annat sammanhang så kan ju det också innefatta att man ska närma sig uppgiften med upphöjt lugn. Typ så här, det handlar inte om att du ska göra disken, du ska lära dig att tycka om att göra disken. Typ
alltså att göra disken ska vara någon slags meditation.
Ja, precis, och du ska gilla att göra det här och du ska se på det positivt och du ska vara som en... Du ska vara som
det ska
en...
ge dig något att göra disken.
Ja, precis, för det duger inte att bara göra disken också. Du ska vara som en idisslande, kontemplativ, zenbuddhistisk jävla kossa när du gör det också. Medan du tuggar i dig liksom vallmon här och så ska du liksom med upphöjt buddhistiskt lugn så ska du närma dig uppgiften. Annars duger det inte. Men vem fan bryr sig i vilket sinnesstånd man är när man gör någonting? Bara gör det. Lös uppgiften. Var förbannad och gör risken eller var glad och gör risken. Men att göra disken är uppgiften.
Mm.
Hur du närmar dig uppgiften, det är inte det som är grejen. Liksom. Så att jag tror att där är väldigt mycket så här att i det så här, nej men du kan få vara den personen du är, eller jag kan få vara den personen jag är, men det här är vad jag vill ändå liksom förmå mig till att åstadkomma och hantera. Men det är liksom inte så att du behöver inte ha de dörrarna öppna eller de dörrarna stängda, du behöver inte ha den färgen pålagd, du behöver inte ha den fernissan adderad på, utan bara jobba med det du har. Du behöver inte ha den andra verktygslådan, du har de verktygen du har att jobba med, lösa uppgiften bara.
Du har ju ett sånt smart ljussystem i ditt hus nu, så du kan ju ställa in en speciell belysning som är när du ska göra disken.
Jag lovar, det kommer ändå ett löfte. Jag lovar också att jag inte ska installera den appen som typ så här, jag vill att mitt liv ska bli, min ansats är att mitt liv ska bli mindre teknologiskt styrt. Jag vill ha färre appar i min telefon. Det är mitt mål. Jag försöker radera någon app lite här och där faktiskt.
Men du tänker alltså att man kan ändå ha en förutsats att göra vissa saker bättre under året, eller bättre, eller i alla fall göra vissa saker under året, men utan att för den skull behöva förändra vad man tycker om dem eller hur man ser på det, eller hur man är då.
Men ta folk så här som säger så här, men jag måste börja träna. Ja. Gör det. Det är bara bestämma dig för oss. Du får tvinga dig till att göra det. Det är mycket lättare att så här, men jag ska träna 30 minuter om dagen. Och så definiera det tydligt. Vad är det då? Ja, men jag måste springa 4 meter eller ja, gå snabbt. Bra. Jag måste lära mig att tycka om träning. Okej, okay. Det kan jag säga är något helt annat. Ska du lära dig att tycka om det också, då måste du bli en annan person.
Mm.
Värdet av att träna är ju fortfarande lika högt oavsett om du tycker om det eller inte. Jag ska göra det här och det här. Jag måste lära mig om att inte dricka alkohol. Jag måste lära mig om att inte röka. Jag måste lära mig att tycka om att åka kollektivt. Eller vad det nu är man har för målsättningar. Vad man ut, och någonstans resonerar man kring vad det man tycker att det är bra. Jag måste lära mig att tycka om att springa. Eller så här, nej, jag måste träna 30 minuter om dagen för att det är bra för mig. För att jag håller på att bli fet och dysfunktionell. Och, eller vad det nu är som man tycker. Jag ska gå ner 8 kilo vikt eller jag ska göra det här. Jag måste lära mig att inte äta socker. Det kan man inte lära sig. Hur ska du lära dig det?
Det är något man gör.
Det är någonting du gör bara.
Ja.
Alltså, du kan lära dig att uppskatta att inte vara beroende av socker. Men det kommer fortfarande vara gott den dagen du äter socker.
Mm.
Alltså det blir så här. Jag måste lära mig att tycka om färgen blå. Nej, men antingen tycker du om färgen blå eller inte. Så att, det här, alltså att man ska landa i konkreta saker. Så här, men jag ska träna 4 gånger i veckan. Eller jag ska göra si och så. Så här, fast huruvida du tycker om det eller inte. Det är ju helt ointressant. Det är inte vad det handlar om. För då handlar det mer om att du måste bli en annan människa. Så att alla sådana punkter som bygger på så här, jag måste lära mig att bli någon annan än vad jag är. Det är ju dömt att misslyckas. Faktiskt.
Mm.
Så att det är mina föresatser och ansatser och målsättningar för nästa år. Jag har ett antal punkter som jag vill bocka av eller hantera. Eller klara av. Fast med samma dysfunktionella mentalitet som jag nu bär runt på. Med samma dysfunktionella person som jag ändå är. Faktiskt.
Saker du vill göra trots din personlighet. Helt enkelt.
Ja, precis. Jag ska inte lyckas med de här sakerna tack vare mina personlighetsförändringar. Jag ska lösa det trots den befintliga och tämligen dysfunktionella personen.
Ja. Ja, men det tycker jag, det är ju väldigt bra. Det är ju kanske definitionen av
ansatsen. Har du någon liten spaningsingång där till det, eller?
Nej, men mina föresatser handlar ju inte så mycket om mig som person för 2021. Utan det är mer, det här året har varit så tråkigt jobbmässigt. Jag vill ha föresatser kring jobb och den typen av aktivitet inför nästa år. Jag behöver inte förändra mig så mycket. Jag är ganska nöjd med hur jag är. Så att jag har egentligen inget sånt. Vardagen ska ju skötas såklart som du säger. Ta ur disken och sätta i diskmaskinen. Men alltså, jag känner inte att de områdena heller behöver förbättras jättemycket. Däremot så vill jag komma igång och jobba ordentligt.
Mm.
Vi ska ju arrangera SM i triathlon här i Borås. Man vill göra det så bra som möjligt.
Definitivt.
Men för min del så kommer det också nästa år handla mycket om SUP då, som jag nämnde tidigare.
Just det, det är ju alldeles enastående.
Ja, 1 januari kommer det en ny podd som heter SUP-podden. Som jag gör då, tillsammans med Magnus som har varit gäst här. Mm. Som du också känner, Magnus Lindstedt. Och jag ska också arrangera SUP-lopp nästa år, åtminstone ett på Göta kanal i september.
Just det.
Och från nu då fram till dess tänker jag också lära mig att suppa.
Mm.
Och det är väl lite som för att också ha som grund till den här podcasten då.
Just det.
Att besvara alla frågor som man stöter på när man ska ta sig an och suppa. Det är jättemycket folk som har köpt uppblåsbara suppar och sånt i Sverige, ja, som kanske också behöver höra det. Liksom, hur tränar man på en supp eller vad kan man använda det till? Liksom.
Perfekt.
Så att, det är en av mina föresatser, det är att 2021 ska bli suppåret. Inte bara för mig då, utan för hela Sverige kanske.
Där är jag ju redan hemma. Jag är ju redan nu en aktiv del av att uppfylla din föresats. Eller så här, ja. Jag är ju i din hörna där redan.
Du är en sån early adopter, ja, en frontkrigare, ja, i SUP-världen. Ja.
Precis, jag är ju här. Jag står ju här med höjd hand här nu för att säga så här. Jag gör vad jag kan redan för att din målsättning ska lyckas.
Det tycker jag är underbart. Nej, men, och sen är det också, jag arrangerar lite andra grejer, löplopp och liknande, och ja, allt det vill jag göra lite bättre nästa år. Jag sa någon gång så här att om det är alla restriktioner, om det blir lättare att arrangera saker, så hade det varit kul att om man då bortser från de tävlingarna som jag gör med dig, men mina egna löplopp och SUP, det har varit kul att satsa på att sälja 1000 startplatser nästa år till exempel.
Mm. Bra.
Eller något liknande.
Just det.
Sätta ett sånt, det är också ett konkret mål.
Mycket konkret.
Och säljer jag 500 så är jag ju nöjd med det. Men liksom, att jobba för det och att arrangera saker så bra som möjligt.
Just det.
Och till så stor glädje som möjligt för så många människor som möjligt. Det är mina förutsättningar för nästa år. Och det tänker jag också göra trots min personlighet.
Ja, exakt.
Ja.
Men så det, ja, precis. Och det är ju väldigt, det ligger ju väldigt, det landar ju väldigt konkret. Och det har ju verkligen med dig att göra. Eller med det som du redan är i hög grad aktiv till att påverka.
Ja.
Sen blir det ju så här också, du vet. Jag hade ju också kunnat fråga dig så här, ja, men vad har du för mål med din familj? Men helt plötsligt så har ju de andra människors vilja också. Det kan ju inte du bestämma.
Nej.
Eller så här, jo, du kan ju ha ett mål fortfarande.
Ja, ja.
Men hur du vidare det blir som du har tänkt dig, det har ju i högsta grad med vad din sambo tycker och vad din dotter känner för.
Ja.
För du kan ju inte säga så här, jag vill att vi ska ha någonting banalt igen då. Vi ska vara ute mer i naturen. Fast det, okej, okay, för det första, definiera vad mer är.
Mm.
Definiera vad naturen är. Det är kanske inte svårt. Och sen, är det någonting de vill? Eller varför? Ja, men det blir lite så här, man vill gärna inkludera andra människor i sina, nu ska vi som familj göra, ja. Okej.
Okay. Ja. Ja, verkligen. Och där måste man ju ha en dialog med dem, med sin familj naturligtvis, men det är svårt att diskutera med Lilly vad hon har för mål. För tillfället, precis. Hon vill mest sortera saker efter färg. Och det är okej okay för mig. Men med Sara har ju naturligtvis det som du säkert också har med Elin liksom. Och vi är med så, det är så lätt att hamna i. Grannen bygger ut något på sitt hus, så blir man så här, vi borde bygga mer saker, vi kanske ska bygga ett attefallshus så här. Men där har vi ändå en gemensam målsättning att vi ska vara nöjda med,
ja,
det vi har,
ja.
Vi är väldigt nöjda med det vi har, men man hade kunnat ha massa sådana förutsatser. Vi ska
ha vanmönsterfamilj nu, ja. Vi ska sitta ner och ha planeringsmöte varje söndag kväll, och ska vi sitta och dricka lite te och känna oss harmoniska och
ska sätta mål, och så ska vi följa upp dem, ja. och så ska vi
ha tupperware lådor där vi ska skriva etiketter på, där det ska vara måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag,
och så
ska
går vi lite parterapi, ja. Och så diskuterar vi lite sådana saker, och så försöker vi
sen ska, ja, vi ska ha kalenderbokade samlag, så att du vet allt med, ja, men det, alltså, man kan ju hålla på så där, och så, fast det är ju också så att det inkluderar ju någon annan eller flera andra personers vilja.
Mm.
Vi måste vara bättre föräldrar, vi måste vara bättre partners, vi måste vara bättre husägare, vi måste vara bättre medborgare, vi måste vara bättre, typ så här, vilka är vi i sammanhanget här, och hur är det förankrat? Alltså det blir lite så också. Vi måste ha bättre rutiner.
Mm.
Ja, eller så ser du bara till att du blir bättre på att hålla dina tankar i huvudet ordning, så är det, känns det mindre rörigt för dig på en gång. Så kan jag ju tänka till mig själv.
Ja. Ja, men sådana där saker tycker jag, i alla fall för oss då, så sker det lite automatiskt utan man behöver ha föresatsen att göra det.
Mm.
Det kan till exempel vara att Sara säger, jag har sorterat den här lådan nu. Den ser ut så här, kolla, så ska den se ut så mycket det går i fortsättningen också.
Ja.
För det blir lättare för alla. Ja,
just det.
Det är okej för mig. Då, ja, har vi gjort den förbättringen nu.
Bra.
Då försöker vi hålla det.
Just det.
Perfekt. Den kommer vara osorterad. De är
så är det ju faktiskt.
Om det. Men ja, så är det ju.
Så,
ja,
är det faktiskt hemma hos oss också. Jag, ja, är ju lite bättre på att säga till Elin då att nu är det gjort så här. Jag har ställt ut kylskåpet nu. Och typ, vill du se hur jag har tänkt nu? Nu har vi har ju två kylskåp nu. Så det är, ja, lite så här. Det,
vi har också så ju.
Ja, men då är det så här. Dels är det ju så här att man vill ha, okej, okay, bra, check på den då. Eller så att man har lite information man vill delge, så vill man ju också inhösta lite beröm då. Ja, bra, vad bra det blev. Jag vill inte att hon ska sortera något utan att säga till mig.
Nej.
Typ så här, för hon har ju byggt in ett system med någonting då. Då, ja, vill jag så här, jag vill bli inkopplad på systemet.
Precis,
om man vill det nu ha, är någonting.
Man vill ha information.
Man vill vara, ja, eventuellt vill man det. Men,
nu har vi bott i vårt hus i 2 år, kanske lite mer faktiskt. Nu flyttar vi in. Sommaren 2018. Ja, 2,5 år har vi bott där. Men det är fortfarande så att någon av oss kan komma och säga, nu har jag flyttat på de här sakerna. Kaffefilterna stod här innan.
Mm.
Det är mycket bättre när de står här.
Ja.
Så nu vet du att de står där. Och så säger den andra personen, ja, jag håller med. Eller, nej, det tycker jag inte, varför du tänkt så. Och så säger man, nej, men nu står de här. Nu testar vi det. Mm. Ja, men så man förbättrar lite hela tiden. Och båda två håller på med det.
Ja, i alla fall en ansats och en målsättning också för nästa år. Men den är också lite, jag vet inte hur jag ska förhålla mig den här lite. Den är väldigt tvetydig och den är öppen för tolkning och öppen för liksom diskussion.
Är den öppen för tolkning i ditt egna huvud?
Ja, det är det. Och precis, den övergripande målsättningen är ju att jag vill prata mindre med mig själv i mitt egna huvud. Nej, det är det inte. Nej, men här är en ansats då, Niklas. Här är en ansats som du kommer förstå direkt varför den är så lite ogreppbar. Men jag vet vad den betyder för mig.
Ja.
Jag vill utnyttja tiden bättre.
Ja.
Och då är det lite så här, fast tiden är ju vad tiden är. En sekund gick, en sekund till, en sekund till, en sekund till, en sekund till. Ja. Mm. Så att det här är ju de timmarna du använder och klockar ur varje dag. Så här, men jag menar så att jag vill använda tiden bättre, så är det så att jag vill känna att jag hoppar mindre från en uppgift till en annan. Jag vill känna att mängden uppgifter som man har, som man skapar för sig själv, och då menar jag, och då återigen hamnar ju allt i det, alltså det är ju livet då, va? Jag behöver tvätta bilen, behöver lämna in den där, hitta logistiken, så här, okej, jag lämnar jag den där, men jag åker till tippen och slänger soporna, men jag behöver ringa förskolan angående Rufus, jag behöver beställa det på nätet åt honom, jag behöver tänka på det, och så fick jag mail där, men det mejlet var lite för svårt att svara på, så jag sparar det, och så var det något sms som kom, men det tar jag sen med, för jag vet inte riktigt hur det synkar med resten av dagen, för det var en fråga om vad som hände sen. Ja, du vet hur man hamnar, och så är det bara så här, det går åt väldigt mycket tid åt att fundera på hur man ska spendera sin tid.
Mm.
Det är inte ineffektivt, det är ineffektivt tycker jag.
Mm.
Men det kan också vara så här att, ja, sluta titta på tv, det är inget effektivt, det är inte effektivt hanterande av tiden. Och det skulle jag vilja argumentera för att det kan vara och är. Många gånger får man idéer när man tittar på någonting. Och då är det ju selektivt tittande på tv. Mm. Alltså typ så här. Nu tvingades du titta på ett TV4-program som bygger på att andra TV4-stjärnor kommer dit. Typ Helenius hörna. Det måste ju vara världens värsta TV-program.
Det har jag nog aldrig sett.
Nej, men det är så värdelöst att det finns ingen. Typ så här. Det är TV-program från i TV4 som bjuder in andra människor som också jobbar eller medverkar i program på TV4.
Ja.
Ja, men det är så förutsägbart och dumt så att hälften vore nog. Ja, eller så här, eller något annat, något sånt här fullständigt menlöst underhållningsprogram. Mm. Ja, alltså, men det är så här, det här ger absolut ingenting mer än drama möjligtvis, men det här är bara så här, jag blev 4 enheter dummare nu efter att kolla på det här. Mm. Men du vet, ja, men det är så här, men ibland kommer man på någonting så sätter det helt plötsligt så blir det ett spår i järnvägsrälsen som saknades in i något annat, och så bara här tog vi en kurva ut i någon ny tanke, och så är det så här, om inte annat så kan det vara avslappnande eller tid bara för sortering av tankar liksom. Mm. så att det är ändå så här, vad är utnyttjad av tiden? Bara för att man inte gör någonting konstruktivt och produktivt. Typ så här, hur kan du sitta här? Du kan ju städa en låda någonstans i huset. Någonstans finns det strumpor i olika färger som behöver sättas ihop. Eller så här, någonstans finns det en bok som behöver läsas för ett barn. Alltså, så där kan man ju alltid landa i då, men då blir man ju också grund. Mm. Men att utnyttja tiden bättre är ju att inte låta sig, att typ så här, gör klart en uppgift mycket mer obeaktat av vad det finns för andra uppgifter också. Typ så här, istället för att vara så här, man bara flyttar runt saker på ett skrivbord lite grann, så kan jag tyvärr vara i många sammanhang när det blir för mycket.
Mm.
Och det kanske också finns en sorteringsprocess i det här, för att ur det utkristalliseras det som är mest värt någonstans ändå.
Mm.
Men lite grann att så här, spendera tiden bättre. Jag tror att alla vet vad det innebär för en själv, och det kan vara att sortera ner ställtiden eller att kunna. Vissa saker prokrastinerar man ju för att man prokrastinerar, och vissa gånger prioriterar man ju fel, och man vet ju med sig vad man liksom så här, va?
Så men det kan vara lite, tänker jag, för att lyckas med det för alla, oavsett vad det är för varje individ.
Mm.
Kan ju vara att försöka ha färre saker att göra, eller?
Ja, ja.
Lite som vi pratade med nyårslöfterna, ge ett nyårslöfte då, håll inte på ge 5 eller 10. Och som du pratade om, att man ska prova nya saker hela tiden. Det blir ju ett problem då. Då är det ju bättre att göra de gamla vanliga sakerna, men fokusera på det.
Ja, men jag kan ge ett exempel då. Men jag är ju också så här, jag har ju lite FOMO så i mig. Typ att jag vill ju exempelvis inte, om jag prenumererar på olika nyhetsbrev eller olika saker. Alltså, det kan vara det är texter och artiklar framförallt. Det är inte så mycket upplevelse, utan det är mycket information som inte jag vill missa.
Mm.
Och då är det ju så att men här var väldigt läsvärt, här var intressant, och då lägger jag ju det i en mapp liksom, en läsvärt mapp och så här, va. Men det är väldigt sällan som jag faktiskt tar mig tag och verkligen betar igenom den mappen, för att man är bara så här, fast det här behöver jag mer avsätta, men bara ta två om dagen liksom. Gör lite bara, du behöver inte göra en sån stor grej av det. Jag gör ju inte en stor grej av det för mig själv heller, men det är bara det att just att så här, jag sparar det för ett senare tillfälle när det finns mer tid. Fast det kommer aldrig finnas mer tid. Och det är samma, ett annat löfte, en annan målsättning som jag har till mig själv, eller en ansats, det är ju att, så att där är ju det, läsa mer, fast läs det direkt liksom, ta med dig det som finns i det och så gå vidare liksom. Mm. Och är det någonting som du vet att du kan använda, kanske spara det, och det, så gör jag ju också ändå, men det är mycket så här som jag liksom bara typ, jag vet att det här är intressant, fast jag känner inte att jag har tid riktigt att engagera mig i det just nu. Och det är ingen, det vill jag bli mycket mer nu på liksom. Ta det nu, läs det på en gång. Vad är det som brinner i knutarna liksom, så vill inte det är någon för det är väldigt sällan det är det. Jag har inte läsa det 5 minuter innan dagen ska gå ut, eller du ska gå till förskolan kanske, men
nej.
När man ändå sitter ner vid sin dator så här, va?
Eller
och sen också så här, att skriva mer. Jag vill skriva någonting år. Jag vill skriva många olika saker. Jag har mycket så här som jag känner att jag vill skriva, men som jag inte heller, för jag gör inte en stor grej av det att det är drama, men jag gör processen lite för svår. Bara börja skriv liksom. Det är inte perfekt när man skriver, så är det ju för alla som skriver. Man skriv en kladd bara liksom. Skriv och då så det ska skrivas på rätt plats. Skriv i mobilen, skriv i anteckningar, skriv ett mail till dig själv. Du förstår vad jag menar? Det ska vara den här strukturen. Så jag tänker så här, för att det ska på något sätt, det blir en omständig process. Man gör det omständigt för sig själv.
Eller hur? Ja. Man sätter sig inte bara ner och gör det.
Och så ska det vara så här, vadå, skulle det vara stor bokstav det? Eller hur börjar, skriv tankarna bara. För att jag har ju allt det här processen i huvudet väldigt mycket. Mm. Typ saker som jag vet att jag vill skriva. Eller skrivprojekt kan man säga. Men det blir lite för svårt. Och så tar det lite för tid. Och så känner man, nej men jag har inte tid att börja med nu. För jag vill göra det. För jag vill inte bara skriva det här så att det blir vilken ädelstel som helst. Det ska vara en diamant. För skriver jag det fel nu så blir det liksom bara en ful ädelsten. Det blir
men
inte
är det
den här
så
här
att
diamanten.
Du vill skriva den färdiga produkten direkt?
Ja, exakt. Ja. Precis så är det ju väldigt mycket.
Ja.
Typ att jag vill ju vara där. Jag vill liksom, det ska vara perfekt A4 direkt. Ja. Så håller på att bearbeta sån grej. Det är inte min grej. Utan det ska vara, och så har det ju varit väldigt mycket jag skriver. Att det blir ju bra på en gång, många gånger. Det var ju olika sammanhang. Fast det är ju korta texter och sånt. Men just det här att få ur sig också material bättre på det sättet. Det är också en målsättning. Så här. Och det ligger ju i det att använda tiden bättre.
Ja.
Att utnyttja tiden bättre. Att liksom när de här typ stråken av texter eller så här, saker som jag jobbar med, projekt kommer, skriv det på en gång liksom, eller etablera en vana som är lite mer strukturerad, typ okej, men avsätt 30 minuter varje dag till det här, och sen om det blir någonting skrivet eller inte, så, men det är inte gå ner i tvättmaskinen och hänga upp tvätttiden, för det här är skriv, du sitter med datorn uppslagen med telefonen för att skriva.
Mm.
Och om det bara blir två ord eller 20 meningar, men det är tiden avsatt för det.
Ja, men så, jag förstår vad du menar, men det finns en del som skriver, gör ju så att de sätter den här tiden på morgonen, skriver jag.
Mm.
Och då ska jag skriva så här mycket.
Mm.
Eller ska skriva så här lång tid. Och jag vet inte vem det är. Det är någon känd svensk författare, tror jag, som skriver en speciell tid. Och när tiden går, slutar han mitt i meningen.
Eller det är nog många som gör, men
ja. Och så är det som blev den dagen liksom. Och det kan vara, ja, då kan det ha blivit en A4 eller 10 A4 eller vad det nu blir. Mm. Men så finns det också, jag är ju mer som du, jag vill ju skriva ner det när tanken kommer. Jag vill inte tvinga in kreativiteten i en speciell tidpunkt. Det är väl nog väldigt bra att göra så, men som du får en tanke så vill du skriva ner den, och då kanske du måste skriva den i mobilen eller
problemet
här,
är ju
sitta i bilen och skriva lite eller så här.
Nej,
men det blir ju väldigt hackigt. Och men jag vet, någon gång när jag skulle göra några texter till en hemsida, och jag liksom fick aldrig så här tiden att sätta mig ner och skriva det, och jag vill sitta på ett skönt ställe, jag vill ha en kopp kaffe.
Ja.
Jag vet, Sara, att hon ruttnade så sjukt på mig, hon bara gav mig datorn och sa, nu sätter du i sängen, jag säger till om en halvtimme, bara skriv ner allt du kommer på nu, och sen är du färdig med det för idag. Mm. Får du släppa den tanken, för vi har andra saker vi ska göra.
Ja.
Du kan tala på och gnälla här om att allt är inte, att stjärnorna inte står i rätt läge liksom.
Nej.
Hon bara, sätt dig ner och gör det nu.
Ja, det är bra. Ja. Ja. Hon var chef där.
Hon var chefade och hon stängde in mig i sovrummet, stängde dörren och med datorn och sa, du kommer inte ut på en halvtimme. Du får bara ägna dig åt det nu. Och det blev väldigt mycket, jag fick gjort nästan allt jag behövde göra på den halvtimmen.
Ja.
För att jag koncentrerade mig på det. Och jag visste det att Jag behöver, även om jag inte får gjort det, så behöver jag inte tänka på det resten av dagen.
Det är det att mina skrivprojekt, ja, och så är det jättebra, va? Och så är det ju också typ saker som jag har skrivit i år, debattartiklar och så här, och det blir ju att man jobbar ju med det, jag jobbar ju med det väldigt mycket mentalt. Och för det är ändå en hanterlig, den överskådlig textmassa som ska produceras. Det är kanske ett antal A4-sidor eller ja, jag skrev gällande eventen och det har varit en del olika texter som jag har skrivit under året som jag är nöjd med. Men de är så greppbara att du kan i princip tänka ut hela texten och sen kan du skjuta upp det ända fram till att du vet att du behöver ha den klar och så kan jag sätta den. Mm. Så. Men om man tänker sig ett större skrivprojekt, alltså en serie texter eller en bok eller någonting, då kan man liksom aldrig skriva hela boken i huvudet först, för du kommer aldrig bli klar med det, för att du har glömt vad du kan inte hålla en hel bok, du kan inte hålla alla de tankarna, utan vad du kommer få är ju små tankespröt här och där som man sen får sammanfoga, eller någon idé till en röd tråd så här, va? Men det måste ju skrivas kontinuerligt för att det ska bli någonting, och precis, då är det bara det här korta segmentet kanske liksom. Så att det är ju där är ju så här, så att för mig är det så att utnyttja tiden bättre, men det är också den sån, den är öppen för tolkning för så mycket för mig, och för det blir ju så här, vad betyder det? För mig kan det ju då, när jag drivs av det lutherska, ja, måste vara uppe sent, gå uppe tidigt, måste, du vet, det är så jävla mycket som gäller att bocka av, det gäller att bara ladda med energi, energi, energi. Nu jävlar ska saker bli gjorda här idag, den här veckan, den här månaden, det här året. Typ, fan vad jag vill kunna sitta tillbaka på det året och säga så här, shit, jag fick skitmycket gjort, jag bara drog igång det projektet, jobbade på, slutförde, vet så här, förstår du?
Mm.
Men samtidigt är det så här, utnyttja tiden bättre. Vad kan vara bättre för själen, kroppen och hälsan än att sova 2 eller 3 eller 4 timmar extra? Det blir lite så här också, vad kan vara viktigare än att bara få landa och koppla av? Så att det är mycket den här dualiteten i det hela.
Precis, det kan vara, man kan ha olika definition på vad det är inom sig själv.
Tiden, bara vara hemma här och inte göra någonting och gå här i tofflorna med Rufus och Tudor och Elin liksom. Mm. Så att det är det här liksom så här, gasa, bromsa, jaha, är det att utnyttja tiden? Så, alltså, tiden är ju vad tiden är. Sen, vad man fyller, det är så att den har ju varit sig gått till spillo eller utnyttjats. Den bara är ju där. Den är inte din för den första. Den är ju så här. Så att det blir lite så här, förstår du vad jag menar? Det blir ett sånt konstigt uttryck, så här, utnyttja tid. Alla förstår vad någon menar när det sägs. Men samtidigt så här, vad ligger i det riktiga värdet? Vad betyder det? Vad landar det i? Vilka åtgärder resulterar det i? Liksom? Vilka förändringar händer och sker? Men för mig blir ju det så här, utnyttja tiden mer att göra klart uppgifter eller ta sig an en uppgift, eller att framförallt inte just detta, ungefär som man ska sitta med 8 tabbar uppe på datorn och bara sätt, liksom, rotera runt mellan det tills att man hittar någonting som man kan liksom börja med.
Ja,
där finns det lite förbättringspotential för mig.
Hur ska du göra för att uppnå det?
Nej, men typ så här, jag menar, alltså, vissa saker som man kan liksom bocka av tidigt då, på man kan ju sätta såna arbetsmässiga strukturer liksom så här, ja, men typ svara alltid på mail direkt när de kommer, även om det bara är kort, liksom bolla tillbaka frågan på en gång, eller så, även om det är bara så här kort, ja, jag har sett det, återkommer med input liksom så här, men att man inte låter saker hänga i sammanhanget då. Jobba med liksom en långsiktig struktur med, alltså, hur man jobbar med kommunikation och information. Det kan vara allt ifrån hur man hanterar sin Dropbox till sina dokument eller så här, eller sortera bort saker som är ovillkommande som stör helheten. Rensa lite, gallra lite i skogen så man ser alla träden som är kvar. Alltså, det finns ju lite sådana strategier som man kan jobba med, men det landar ju alltid i konkreta åtgärder.
Ja.
Och det, just det här att jag behöver inte förändra mig själv. Det är inte så att jag behöver bli en bättre människa. Nej, det är inte det handlar om. Du behöver bara jobba lite smartare med strategier som du redan behärskar. Det är ju där. Och då blir det också mycket mer hanterbart. Så typ så här, det kan ju vara som enkelt så här. Du måste skriva 4 läsvärda meningar varje dag. Du måste läsa någonting mer än bara... Du måste läsa någonting varje dag. Läs någonting, skriv någonting. Så att det blir en sån rutin. Ungefär som att man så här, men borsta tänderna varje morgon och varje kväll. Förhoppningsvis.
Den rutinen sätter man ju oftast.
Den rutinen sätter man ju ganska tidigt.
Ja.
Så att, men det, och det är ju samma sak med andra saker. Även då de här andra ansatserna och så vidare. Då. Så att, ja, men det är också min målsättning så här att Där, men det ska bli ett, ja, men det måste bli ett jävla jobbår, alltså ett produktionsår 2021.
Mm.
Så. Om man nu tänker alla de typerna av år man kan ha, jag tänker ju så här, samtidigt som det ska vara ett jäkla träningsår, samtidigt som det ska också vara ett stort familjeår, för man har inte fått resa så mycket, som jag har inte träffat min pappa under 2020.
Nej.
Jag har inte träffat min bror under 2020.
Nej.
Jag har inte träffat mina systrar under 2020. Du vet, så det blir så här. Och redan där blir det lite så här, ja, det finns en dualitet i allting i det här.
Verkligen.
Faktiskt. Men att jag tycker att så här, ta vara på tiden, det sammanfattar ändå ganska bra en viktig ansats i 2021.
Ja, men jag tycker det låter bra. Ta tillvara på tiden mer alltså.
Ja, ta tillvara på, ja, precis, ta tillvara på tiden mer. Och det kan ju ligga också i att njuta av tiden. Det är så här, du vet ju sen året är nytt. 1 januari, den dagen känner man ju verkligen av så här, för det är så här, ja, okej, det var första måltiden, det var första träningspasset. Man känner den dagen väldigt mycket. Man känner ofta att 1 januari utnyttjas väldigt väl. Förstår du? Den känns.
Jag känner inte igen mig, men ja, jag kan, ja, förstå tanken. Alltså, ja.
Är du med? Den, man kan ändå så här, man är väldigt medveten och närvarande i den dagen. Ja. Kan jag uppleva då, för jag är ju en 1 januari kille.
Eller hur? Ja, ja, jag tror du är det mer än vad jag är. Men ja, jag förstår ju ändå. Jag förstår ju att någonting är nytt.
Andra, och
att
det verkligen känns så här. Och sen,
men, jag förstår ju definitivt köksmetaforen när man använder spisen första gången eller ställer in ett kylskåpet.
Säg då första dagen på sommarlovet, en dag som kan kännas väldigt närvarande och man liksom, det, allting är väldigt nu. Mm. Så här, det är väldigt så här. Och det finns en någonstans en så här kittlande förväntan över all den tiden som finns att använda framåt och så här. Så att så här, man kan väl smaka på dagen och minuterna och timmarna och så. Och jag kan tycka att 1 januari har det också. Jag tror många känner igen sig i det, för det är så här, ja, första liksom allting är lite så här, det är som att kliva ut på liksom den en nysnöad gräsmatta. Det finns inga fotspår än så länge liksom. Man känner då de första stegen väldigt mycket så.
Ja.
Och sen så andra, tredje lite mindre och sen så bara whoop, och så är först bara så här, ha, det var 17 februari och vad fan hände liksom? Det blev så, du vet, man hann inte med liksom.
Mm.
Det var som att tjuk, du vet, du åker upp för en berg- och dalbana så tjuk, det går långsamt, du känner varje steg, tjuk, du tittar ut, det är så här, och sen bara vum, du vet, åh, det var nedförsbacke, kurva, loop, shit alltså, det var vi, aha, vi är tillbaka vid starten här, hur händer det egentligen? Nej, gick det av sig självt.
Mm.
Det gick bara farten.
Mm. Ja, men jag förstår vad du menar.
Så att det är ju lite grann där att, och så är väl det i livet liksom, man kan inte gå och smaka på varje dag hur så mycket, men att det kan vara en bra målsättning att göra det lite grann, att man är så här, och att man hittar de här, för mig är det mycket så arbetsmässiga rutiner bara för att göra avstämningar med vart man är hela tiden.
Mm.
Så här, vilket jag tappar lite grann, för jag är lite för slö tyvärr. Jag tappar det lite grann på, så bara för att jag inte ids göra det. Men jag vet att när jag gör det, och då blir det ofta väldigt bra. Det blir mycket bättre helhet i det.
Mm.
I det man vill åstadkomma, vad det nu än är. Liksom så här, vissa saker som man vet att man kan bocka av ganska snabbt. Saker exempelvis som man har samlat på sig, som man exempelvis vill läsa, eller saker som man, om man nu har ett skrivprojekt eller ett arbetsprojekt eller vad det är, just att visst, man kan göra det i en klump, men det är oftast väldigt svårt att hitta den tiden, eller du kan göra liksom i en projektform där du gör lite grann varje dag då.
Jag förstår.
Att hantera så att saker och ting inte blir överväldigande.
Men jag tycker väldigt bra föresats.
Utnyttja tiden bättre, det är min enda förutsättning och målsättning för nästa år, därför att i det ligger att allting som finns på agendan, den faktiska agendan också blir gjord.
Mm.
Det landar mycket mer i riktiga åtgärder liksom. Jag har inget sånt så här, måste sköta diskarna, för det gör jag en diskare redan liksom. Måste hjälpa till med tvätten. Ja, men jag sköter ju allt tvätt också.
För gör det fortare bara. Jag utnyttjar tiden bättre.
Nej, men ja, det blir ändå så här, saker och ting utkristalliserar sig mycket tydligare när man tar vara på tiden också på ett bra sätt. Även om det har mycket tvetydighet i sig.
Mm.
Så, därför att det blir ju så här också, ja, att vara effektiv, vad innebär det? Att gå upp, jobba 4 timmar mer eller att sova 4 timmar mer? finns olika definitioner på det. Det finns liksom ingen, det är väldigt, allting är relativt i sammanhanget. Men man, ja, jag vet, men jag vet ändå var det ligger, ganska mycket i det då, liksom, utnyttja tiden bättre. Jag vet vad det betyder för mig.
Ja, men jag tror det är som du säger, de flesta vet vad det betyder för,
ja, men många gånger så här, du vet, okej, okay, nu ska jag jobba lite, och så fastnar man framför TV:n och inte på det positiva sättet utan på det negativa sättet, för då är det någon så här, ja, men här fanns det nostalgipoäng att inhämta bara för att de visar tillbaka till framtiden och jag tycker om den scenen där, och du vet så här, man bara, och så bara, vänta lite nu, jag skulle jobba lite, och så bara, ja just det, men ja, ja, men jag får göra det imorgon. Ja, men det landar man ju ofta väldigt mycket. Och att det blir också så här, fast kanske inte är bra, det är kanske inte är bra att utnyttja under tiden överhuvudtaget, därför att kan man så här ha mer så här är arbetstid, här är familjetid, här är där, alltså så här att saker och ting får lite mer vattentäta skott också. Istället för att försöka göra allting samtidigt. Vissa saker får man ju samtidigt, typ så här träningstid och familjetid kan du få, därför att jag kan springa med Rufus i vagnen. De två kombinerar, men att ja, och det är ju jättebra utnyttjande av tid. Men där finns ju många andra liknande lösningar där man får ut väldigt mycket effekt. Och vad ska målsättningen med vara att utnyttja tiden bättre? Nej, för att få saker gjorda som man vet att man innerst inne vill få och som det över tid blir frustrerande när man liksom inte får ur sig. Exempelvis att skriva någonting, om man nu är en person som vill skriva någonting. Eller att göra någon form av privat personligt projekt. Det kan vara alla möjliga saker.
Jag tycker att för dig och mig här känns det i alla fall som att vi båda har föresatsen att bli mer produktiva då.
Ja,
med
exakt.
Lite olika ansatser.
Ja. På det planet, så här, i relation med sig själv. Det är ju alltid det handlar om.
Ja.
Det är ju i relation med den målsättningen man har eller den inneboende potentialen som man har. Eller det kommer alltid finnas folk som är både mer eller mindre av allting i livet. Hur mycket man än anstränger sig eller hur mycket man än skiter i det också, för den delen kommer alltid finnas folk som är ännu värre åt något år i färgskaran.
Så är det.
Så att det är utifrån den egna premissen. Jag tycker många gånger i nyårsöften det blir så jävla generiskt. Jag ska börja träna, sluta äta godis och så sluta röka. Så det blir så här, vem som helst kan hoppa in i det nyårslöftet.
Ja.
Det blir så, det säger absolut ingenting om den specifika situationen och där man landar i själv då, någonstans. Så det är en bra föresats som handlar väldigt mycket mindre om att ändra sin personlighet utan om att faktiskt bara få gjort rent konkreta grejer.
Härligt.
Men det går vi in i 2021 med högt huvud, och vi tror och hoppas på att det kommer bli sånt jävla bra år.
Det tror jag.
Superproduktivt, supereffektivt.
Det blir spännande att se vad vaccin och pandemilagar kommer göra för samhället.
Ja, jag fruktar ju att jag tyvärr kommer få fullfölja det här lobotomispåret då, men
ja.
Det är en otäck värld.
Då kan du alltid lyssna på de nästan 300 avsnitt vi har gjort av den här podden för att komma ihåg vem du var innan du lobotomerades.
Ja, faktiskt.
Ja. Härligt. Vi säger tack och adjö för idag. Och,
tack och bok och gott nytt.
På återseende. Adjö.